Ljudbok av Astrid Gilmarks. Jag vet. Från 1965. Förord. Jag vet att livet fortsätter efter döden. Jag har förmedlat ett hundratals budskap från människor som har lämnat sitt jordeliv och som har velat lämna tröstens ord till sina efterlevande. Man säger att jag är medial. Därmed menas att jag kan uppfatta vibrationer från andra världar. Få kontakt med andra väsen. Se dem. Höra dem och beskriva dem. Man talar om hypnos, telepati, även de mycket märkvärdiga ting och tillstånd. Men de kan inte förklara min medialitet. Om så vore fallet, skulle det betyda att alla de personer som kontaktat mig för att få en hälsning från någon avliden vore utbildade hypnotisörer eller hade förmågan att telepatiskt överföra sina tankar till mig. Detta är orimligt. Det finns endast en förklaring och det är den. Att det finns ett liv efter döden och att vi här på jorden kan få kontakt med de som gått före oss. Astrid Gilmark. Jag såg den döde. Redan som barn hade jag märkliga upplevelser, som jag emellertid inte fäste mig särskilt vid, eftersom jag inte förstod dem. Det var först när min mor talade om att hennes egen syster var konstig och såg döda, som jag började fundera över vad jag sett och undra om det kanske också var något konstigt med mig. Jag höll därför tyst med vad jag såg. Jag satt i trädgården en eftermiddag när min mor kom hem. Hon hade varit hos grannfamiljen, där mannen låg svårt sjuk i hjärnblödning. Hon berättade att mannen dött på förmiddagen. Jag blev mycket förvånad, ty jag hade alldeles nyss sett honom komma gående över vår gräsplan. Men jag sa ingenting till mor. En av de starkaste upplevelserna från barndomen hade jag innan jag fyllt 16 år. Jag satt och pratade med vår hund ute på trappan. Det var en skön sommardag och mitt på ljusa dagen. Omkring 15 meter från trappan fanns ett staket och en grind. Till höger om den är en stor sten, just i sluttningen ned mot inhägnaden. Mina blickar drogs mot grinden och även hunden såg ditåt. Luften vibrerade som man ibland kan se att den gör över en varm bilkyllare. Jag såg hur vibrationerna liksom formades till en gestalt och jag såg också att denna gestalt åtföljdes av en hund. Jag såg inga klara färger. Allt var som en grå dimma. Jag förnam tydligt att det var en kvinna och hon var visserligen klädd som folk förr i världen men ändå inte uppseendeväckande ålderdomligt. Jag kunde se att gestalten gick runt stenen flera gånger och att hunden följde henne. Vibrationerna var så tunna att jag hela tiden kunde se rakt igenom henne. Men bilden av gestalten och hunden var ändå tydlig. Så såg jag hur kvinnan satte sig och lutade sig mot stenen med hunden vid sina fötter. Plötsligt rusade min hund upp och sprang blixtsnabbt mot de båda vid stenen. Med ens var bilden borta. Vår hund sprang runt stenen flera gånger och nosade och kom sedan ganska snopen tillbaka till mig. Jag kunde ju inte få veta vad han sett. Men fann det troligt att vi båda sett samma sak. Då jag berättar detta brukar folk fråga: blev du inte rädd? Nej. Jag blev inte rädd. Det följer liksom en fridkänsla med och jag minns jag satt kvar en lång stund och förstod att jag sett något konstigt. Jag begrep emellertid att det inte skulle gå för sig att berätta för någon om detta. Klokt nog teg jag också om upplevelsen. Min moster ansågs ju rubbad. Och inte ville jag tala om att jag också var rubbad. Hon hade någon dag tidigare besökt mitt hem och ett par dagar efter min egen upplevelse säger min mor: det har allt gått bra långt med stackars Edla. Nu såg hon en kvinna ute vid stenen och inte nog med det. Nu har hon börjat se hundar också. Om medialitet är ärftligt inom vissa släkter vet jag inte. I min släkt är det nog bara den numera avlidna moster Edla som var medial. I min mans släkt däremot är detta inget märkvärdigt. Min svärmor har själv sett mycket och likaså hennes syster. Men det var så förr att det talades mycket litet om detta. Jag har märkt att om man vågar tala om sina egna upplevelser så träffar man många personer som är tacksamma att få berätta om sina oförklarliga upplevelser. Gåvan. På sommaren 1947 tjänstgjorde min man i södra Sverige och vi hyrde del i en villa utanför Trelleborg. Jag kom till, för mig, fullständigt främmande miljö och människor. Värden och värdinnan var ett äldre par med vuxna barn. Jag kallar dem i fortsättningen här och fru L. Fru L berättade om ett besök de gjort i Köpenhamn hos ett medium vid namn Inu Nielsen. Jag fick också läsa en del böcker, bland annat skrivna av pastorn Martin Liljeblad. Jag fann det märkligt. Men bara därför att jag äntligen träffat någon människa att tala med om övernaturliga ting. Fru L. var lite skeptisk mot mig och sa ofta citationstecken Astrid kanske bara lyssnar för att göra mig glad. Hon hade svårt att förstå att en ung kvinna kunde vara intresserad av dylika spörsmål. Jag slukade böckerna och läste dem och om igen. Jag blev även bekant med familjens vuxna barn. Men de lät mig först att mor pratar och att det var inget att bry sig om. Även herr L. berättade om oförklarliga upplevelser han haft. Men det var mest med fru L. jag samtalade om livet i andevärlden. Strax innan vi skulle återvända till Stockholm tog hon mig med till en kvinna, fru K. med stora mediala gåvor. Jag fick klart för mig att fru K. av sin omgivning ansågs vara litet underlig. Vi mottogs av ett vänligt äldre par och bjöds på kaffe. Hemtrevnad, trivsel och lugn präglade deras hem. Fru K. hörde till de medier vilka för att frambringa budskap delvis använder sig av ett glas som förs över en skiva med alfabetets alla bokstäver. Detta, liksom alla andra former av mediumskap, var för mig då något nytt. Vi satte oss vid matsalsbordet. Det kom budskap till fru K. personligen och även till fru L. Jag hade ingen tanke på att jag skulle få något budskap. Plötsligt stoppar fru K. citationstecken skrivningen. Och säger citationstecken här är så stilla ikväll. Jag ser faktiskt duvor. Vita duvor. Det är ett gott tecken. Hon frågade om jag tyckte det var otäckt att hon såg. Men jag försäkrade att jag inte fann något obehag i det. Hon sa då citationstecken det är någon här som vill tala till er. Ni blir väl inte rädd? Nej. Vem är det? Fru K. satt stilla en stund och därefter förde hon handen till glaset som stannade över olika bokstäver och jag läste. Jag är så glad att du fick tallriken. Astrid. Fru K. såg frågande på mig och ville veta om jag förstod budskapet. Det gjorde jag men svarade undvikande citationstecken nej inte riktigt. Då skriver glaset igen citationstecken det är ju Karin. Visst förstår du. Därefter talade Karin om en del detaljer som jag inte tänkt eller reflekterat över, för att bevisa att det verkligen var hon. Jag frågade genast. Hur har du det? Hur är det att vara död? Jag fick en beskrivning som endast delvis finns i mitt minne. Och eftersom jag inte skrev ner det ordagrant just då, kan jag ej återge det annat än nämna hennes glädje och befriande känsla. Hon omtalade att mamma lider mycket men får snart komma över hit. Efter en tid såg jag i tidningen att hennes mor fått sluta sitt lidande. Vad jag nu fått vara med om kändes underbart. Jag tyckte detta var så fantastiskt och jag ville tala om för alla att livet fortsätter och att man kan få kontakt med de som gått före. Jag hade inte berättat för fru K. om min väninna som hastigt blivit sjuk och dött bara någon månad före mitt bröllop i juli 1946. Jag kunde inte heller påminna mig ha sagt något härom till fru L. Även om jag av en händelse råkat nämna Karins namn. Fast jag inte mindes det, så var tallriken oförklarlig. Denna hade absolut aldrig nämnts. Några veckor efter Karins begravning hade jag nämligen fått ett brev från hennes mor och en gammal handmålad tallrik. Jag har den fortfarande i min ägo. Karins mor skrev att hon kände på sig att Karin önskade att jag skulle ha en minnesak av henne. Jag malade själv på porslin och det är möjligt att det var en av anledningarna till att jag fick just denna tallrik. En del av min längtan till Skåne i fortsättningen berodde på de besök jag hoppades få göra hos fru K. och även på de värdefulla samtalen med fru L. Vi talade ofta om att resa till Köpenhamn och besöka det berömda mediet Inu Nielsen. Men det skulle dröja till i april 1961 innan jag fick möjlighet besöka honom där. Många och märkliga är de budskap som kom igenom i Köpenhamn och kanske fick jag där lärdomar och en viss kunskap om ting som man inte kan läsa sig till i någon bok. Jag vill berätta om ett annat budskap hos fru K. Jag tror det måste vara sommaren 1952 eller 1953. Min man och jag hade våren 1950 gjort en resa till Paris och på hemvägen gästat en väninna till mig, bosatt i Holland. Hon var svenska och gift med en holländare. Jag blev lite besviken på hennes gästfrihet. Eller kanske snarare brist på gästfrihet. Vi hade träffats mycket ofta före hennes giftermål och det hade liksom varit självklart att hon skulle låna min brudklänning och jag ordna middag i vårt hem för hennes blivande släktingar. Som rest upp till Sverige etc. etc. Jag hade alltså gjort en hel del uppoffringar och sökt hjälpa henne på många sätt. Jag kände mig ganska besviken efter mitt besök i hennes hem och hade nu inte haft kontakt med henne på ett par år. Några gemensamma vänner hade vi inte. Varför inga som helst nyheter om henne kommit till mig? Vid ett kvällsbesök hos fru K. skriver glaset kolon citationstecken där Rosmarie. Britt är svårt sjuk. Ligger på sanatorium sedan 2 år. Eddie vill skiljas. Skriv till henne. Förlåt henne. Jag blev verkligen häpen. Britts mamma heter Rosmarie. Jag fann budskapet synnerligen märkvärdigt. Men ändå kunde jag inte förmå mig att skriva. Jag vet att jag skulle ha gjort det. Men jag kunde inte. För omedelbar kontroll borde jag gjort det. Efter någon tid kom ett brev fyllt med idel tråkigheter. Britt berättade att hon låg på sanatorium och att hennes man fått en ny kärlek och ville bli fri och att hennes rara mamma hastigt hade dött. Då kom reaktionen. Jag minns att jag lovade mig själv att alltid göra som jag blev tillsagd. Om jag fick budskap. Men det har jag tyvärr inte alltid hållit. Jag återupptog kontakten med Britt och har även personligen besökt henne. Men de samtal jag försökt få igång om detta märkliga budskap ville hon inte lyssna på. Jag vill heller inte tvinga henne eller någon att lyssna mot sin vilja. Hennes liv har varit fullt av prövningar och hon anser att det hjälper inte henne att veta att hennes mor lever vidare. Själv vill hon inte göra det och tror inte heller på det. Någon tröst kan hon inte förstå att man kan få ut av den tanken. Jag har mött detta tänkesätt hos många. För en del har dock vissheten om fortlevnaden blivit till styrka och kraft i jordelivet. Under sådana förhållanden anser jag spiritualismen fyller en stor uppgift. Fisken och trappan. Att livet fortsätter omedelbart efter den lekamliga döden fick jag för 3 år sedan ett ytterligare starkt bevis för. Det budskapet förmedlades i Uppsala genom ett medium som jag träffade för första gången och som var totalt okunnig om både mig och mina eventuella bekanta i andevärlden. Jag måste lämna lite förhistoria till händelsen för att läsaren bättre ska förstå. För många år sedan lärde jag känna en författare. Vi träffades några gånger och vi trivdes ganska gott i varandras sällskap. Han berättade om märkliga upplevelser bland infödingar i främmande länder och om sina resor. Vi gifte oss på var sitt håll. Han ringde någon gång och vi träffades och så pratade över en kopp kaffe. En gång visade han mig en teckning han skulle rama in. Hans son hade gjort den och kallat den kolon citationstecken fisken som inte kunde gå i trappor. En lustig titel på en teckning. Men den stämde bra in på motivet. Ty fisken grät och stora tårar trillade ner. Där den stod framför en stor trappa. Fantasifullt så det förslog. Detta skulle jag aldrig dragit fram om inte ett budskap kom till mig och eftersom jag aldrig skänkte denna vän någon som helst tanke eller hade någon längtan efter honom. Så fann jag budskapet så mycket märkligare. Visserligen omkom han i en olyckshändelse och jag läste och hörde talas om den men hade ingen anledning att engagera mig mer än inför vilken annan olycka som helst. För ett par år sedan hände följande. Seanslokalen var i Uppsala. Det var kanske 18-20 medlemmar närvarande och mediet välkänt för de flesta men inte för mig. Efter Transdal med värdefull och vacker predikan följde budskap till de olika medlemmarna. Jag tyckte att det var ganska banala budskap och minns att jag tänkte: detta är väl inget särskilt bra medium. Jag vill ha 100% bevis. Sådana tankar bör man inte ha under en seans. Efter en stund kom mediet fram till mig. Hon sa att en man vid namn Olle var här och att han var glad att se mig. Jag svarade kolon citationstecken jag känner ingen vid namn Olle på andra sidan. Mediet fortsatte kolon citationstecken han säger att han var författare och att han drunknat. Han säger att det var en olycka. Jag bad mediet beskriva hans utseende. Hon beskrev honom perfekt. Mediet sa vidare kolon citationstecken han säger att du tyckte tavlan var så skojig. Jag erinrade mig inte just då teckningen som han skulle rama in. Men mediet säger kolon citationstecken han visar mig en fisk och en trappa. Det kan det väl inte vara någon mening med. Men han visar mig faktiskt det. Detta räckte för mig. Plötsligt kom jag ihåg fisken som inte kunde gå i trappor. Jag mindes den tydligt. Olle har kommit ett par gånger senare genom andra medier och hälsat men aldrig givit sig till känna på ett så markant sätt som första gången. En gång hade vi ett medium boende hos oss några dagar. En dag frågade hon mig om jag hade en bror på andra sidan, vilket jag förnekade. Hon berättade då att det var en man som såg ut så och så som ordnade och styrde i hemmet. På beskrivningen kunde det vara Olle. Men jag ville inte gissa. Jag ville veta. Några månader senare är jag i Stockholm och går in i en seanslokal bland kanske 100 människor. Jag sitter ganska långt bort i lokalen. Bland de första budskapen kommer det till mig ... finns någon vid namn Astrid här? Två damer svarade jakande. Jag var tyst och lät dem hållas. Mediet räcker ut sin hand och säger pekande åt mitt håll. Jag tror det är där nere. Jag får en man som säger att han ordnar med papper hemma hos dig. Han har nyligen visat sig hemma hos dig, säger han. Några bänkar framför mig ropar då en dam ... det är min man. Han är ofta hemma hos mig. Mediet fortsätter litet osäkert ... det måste vara hos någon annan. Jag får namnet. Här nämndes Soles efternamn fullt korrekt. Ej hans förnamn. Då först sa jag ... jag tror budskapet kan vara till mig. Mediet blir ivrigt och säger ... det måste vara till er. Nu ser jag mannen tydligare. Jag fick också genom detta medium bekräftelse på vad många andra medier sagt. Nämligen att jag hade en andlig ledare bakom mig och att han säkert skulle ge sig till känna och leda mig i medialt arbete. Jag hade hört det av många medier. Men inte närmare reflekterat över vad det skulle innebära. Jag har besökt många seanser. Både i grupp om 5-7 personer och i lokaler med närmare 100 personer och därutöver. Inte alltid har jag fått budskap. Men när jag får, börjar medierna oftast att tala om min andliga ledning och jag har från olika medier fått veta hur min ledare ser ut. Han framträder som österlänning. Själv hade jag då ej sett honom. Min andliga ledare. Hösten 1960 besökte min man och jag föreningen på Karlavägen i Stockholm. Resan blev bestämd i sista stund och vi bilade ner med 3 vänner från föreningen här i Uppsala. Vi kom rätt sent och fick sitta långt bak i lokalen. Mediet var en engelska, Mrs. Ena Trigg, vilken jag aldrig tidigare träffat eller hört talas om. Hon talade endast engelska och orden översattes av tolk. Fastän de flesta säkert kunde mottaga budskapen på engelska. Hon pekade ner mot min plats och kallade mig vid namn. Hon sa därefter till ett av våra i Stockholm verksamma medier, som tager sig an mediala begåvningar och hjälper dem till rätta, att det var order från andevärlden att hon skulle taga hand om mig och hjälpa mig i utvecklingen av mitt mediumskap. Jag fick inte lämnas ensam utan måste ha hennes hjälp. Jag blev lite rädd och undrade vad detta skulle innebära. Jag kunde dock besparat mig den oron för något. Märkligt. Inträffade inte. Visserligen fick jag en gång var månad sammanträffa med andra mediala personer och ibland kunde jag se och ibland förnimma saker och händelser. Men något speciellt märkvärdigt tyckte jag inte detta var. Jag hade ej heller sett min egen ledare. Jag frågade en gång ett medium, som beskrev honom för mig, varför jag aldrig själv fick se honom. Svaret blev ... första gången du ser honom kommer du bara att kunna uppfatta honom som en ljusstråle. Därmed fick jag nöja mig. Min man och jag gästade mediet Ine Nielsen Asterisk. Under det sista året hans mediumskap omfattade materialisationer. Olika gestalter byggdes upp liksom av dimma och kom och försvann i svepande rörelser. Vi fick båda budskap och hälsningar och såg tydligt och klart dessa gestalter. Hela tiden såg jag vid min sida ett långt, smalt ljussken. Men uppfattade det som om ljuset kom från en fönsterspringa eller dylikt. Jag observerade det inte närmare, bara konstaterade att det fanns där. Jag hade glömt bort vad mediet tidigare sagt om min ledare. Ett par dagar därefter träffade jag av en händelse en person som är medial och omtalade för henne om seansen hos Ine Nielsen. Hon sa då ... ja, men då var din ledare där. Jag ser honom nu. Han säger att han stod vid din sida men du tänkte inte på det. Du såg honom som en smal strimma. Jag frågade, hur kan du veta det? Han säger det ju till mig nu. Jag ser honom ju, svarade hon. Efter detta blev jag betänksam. Varför skulle nu andra se min ledare men inte jag själv? När han nu äntligen visade sig för mig så var det som en ljusstrimma. Jag ville ha visshet, klarhet och inget mystiskt och dunkelt. Jag började tröttna på att höra talas om min ledare, som jag själv aldrig fick se. I min sömn kunde jag förnimma honom. Tydligen var det inte lätt för min ledare att komma i samklang och kontakt med mig, då jag var i vaket tillstånd. Efter min första drömkontakt med en andlig ledare började jag ägna mig åt meditation och vila. Jag fick några vänner att samlas en gång i veckan vid en viss tid. En viss veckodag. Denna cirkel har nu arbetat med min utveckling i snart 4 år och vi anser samtliga att vi fått mycket bevisbara och goda budskap. Det är nu möjligt för mig varje gång vi träffas i cirkeln att både se och även meddela de övriga vad min ledare säger. Det har sagts oss att vi sitter i cirkeln för att mediumskapet ska växa fram och att jag hela tiden liksom prövas från andra sidan. Det har sagts oss att vi ska vara kritiska och aldrig godtaga något utan kontroll. Så sker även. Men på det sätt vi numera mottager budskapen har vi kunnat pruta av på vår naturligt kritiska inställning och vi har kommit in i en fas i utvecklingen som gör att vi alla känner oss berikade av denna timme. Märta. Följande inträffade sommaren 1963, då en av vännerna i min utvecklingscirkel ringde. Min vän Märta omtalade att 2 av hennes nära vänner gått över gränsen och att detta kändes svårt fastän hon så väl visste att de fortfarande levde. Jag hinner bara säga till henne ” säg ingenting om vilka det är som är borta. För då blir det ju inget bevis. Om de kommer till vår cirkel. Jag hann knappt avsluta meningen. Förrän jag såg en man bredvid mig. Jag beskrev honom för Märta. Han talade om blommor. Hon givit honom vid sjukbädden och han tackade för dem. Han höll fram en bukett margariter. Där det även fanns några blåklint. Han omtalade att han gått över hastigt men legat sjuk länge. Det var även en del andra saker han berättade och som Märta direkt kunde konstatera måste ha sagts av honom. Vi talade länge efteråt om hur märkligt det var att Märtas vän skulle visa sig för mig medan jag talade i telefon. Men jag skulle få vara med om ännu underligare saker. Man talar om tankeöverföring och hypnos men ingen av dessa hypoteser kan jag acceptera som orsak till mina förnimmelser. Om jag var under hypnos, så skulle detta betyda att alla de som telefonkontaktar mig är utbildade hypnotisörer eller har en förmåga att till mig överföra sina tankar, vilket kanske kan hända i ett enstaka fall, men absolut inte varje gång. Karin. Under hösten 1963 kom ett rikssamtal från en ort i Sverige, där jag inte har några bekanta. En dam presenterade sig för mig. Hon ville träffa mig vid något tillfälle då hon gästade Uppsala. Hon fann spiritualismen intressant men hon ringde för att tacka för ett program som gått i tv i hithörande frågor. Hon sa att hon hade en kollega som var så förtvivlad. Ty hennes dotter hade insjuknat och dött under sommaren. Längre hann hon inte. Då jag avbryter henne ” säger inte ett ord. Jag ser en flicka här. Och jag beskrev vad jag såg. Det var en söt och glad flicka i 15-16 års åldern. Mörk och med strålande färger. Jag hör namnet Karin och förstår hon heter så. Min beskrivning på flickans utseende stämde och min okända telefonvän sa att hon omedelbart skulle ringa sin kollega och omtala detta. Jag bad henne att inte göra det. För då skulle modern ringa mig och vilja att jag såg hennes dotter igen. Hon skulle bara bli besviken. För jag kan ju inte trolla fram någon. Om jag önskade aldrig så mycket att hennes dotter skulle träda fram och att jag skulle kunna förmedla någon hälsning, så är det inte något som bestäms av mig. Andra lagar tycks gälla för att dylika bilder ska förnimmas. Jag förklarade detta så gott jag kunde men efter 20 minuter får jag ett rikssamtal. Det var mycket riktigt flickans mamma och hon frågade förstås hur det var möjligt. Jag sa som det är. Att jag inte kan förklara hur det är möjligt. Men att jag helt säkert inte nu kunde få se samma bild igen. Då plötsligt får jag känslan av mycket starka vibrationer och frågar om möjligen den jag talade till är ljus men får till svar att hon är lika mörk som flickan jag tidigare sett och beskrivit. Här liksom tätnar luften framför mig och jag ser en man. Mycket ljuslagd. Sittande i rullstol. Han ser mycket skeptiskt på mig. Jag beskrev hans utseende och det stämde på maken till den jag hade telefonsamtal med. Maken hade gått över gränsen för 2 år sedan. Min beskrivning stämde exakt in på hennes man. Han sa ” hunden hemma ser mig. Och att han hade 2 små flickor hemma talade han också om. Han lämnade flera bevis för sin identitet och sa att om min fru tror, då ska jag också tro. Jag frågade om hon kunde förstå varför han sa så och fick då till svar att det förstod hon visst. Hennes man hade varit ateist och hade förnekat allt som hade med religion och liv efter döden att göra. Vårt samtal blev ganska långt. Jag uppmanade henne att omgående kontakta sin kollega och fråga om hon givit mig upplysningar om mannen i fråga. Men fick till svar att det hade sagts så mycket som stämde med verkligheten och som kollegan var fullständigt ovetande om. Att hon inte tvivlade på budskapets äkthet. Dottern fick jag emellertid inte se mera. Varför? Varför får jag se ibland? Varför får inte alla se som behöver tröst och stöd? Frågorna finns men svaren uteblir. Den anonyma. Jag fick ett telefonsamtal från en stad i Mellansverige strax efter TV-utsändningen. Att vara spiritualist. En damröst frågade om hon fick ställa några frågor. Hon sa att hon inte ville presentera sig av hänsyn till sina anhöriga. Jag sa att för min del fick hon gärna vara anonym. Hon ville veta om en person som är död fortsätter ett liv efter döden. Eftersom jag är av den uppfattningen sa svarade jag jakande, men medgav att jag har den största förståelse för den som inte kan tro. Jag är inte övertygad om att jag själv skulle kunna tro så säkert på detta om jag inte fått se in i en annan dimension. När jag talade om detta blev jag starkt påverkad av min ledare och hörde mig säga till henne att hon inte får gå händelserna i förväg. Hon måste gå igenom vissa prövningar. Man måste förstå att karmas lag verkar och är olika för oss alla. Under tiden jag säger henne detta kommer mina egna reflektioner in. Varför ledes jag att säga detta för en vilt främmande människa och i samma ögonblick säger min okända vän i telefon ”” fru Gilmark. Varför säger ni så här? Jag har tänkt taga mitt liv i natt. Jag orkar inte leva längre. I samma ögonblick ser jag en man framför mig. Jag beskriver hans utseende. Talar om det han säger till mig. Hela tiden hör jag i telefon ” hur är det möjligt? Hur vet fru Gilmark hur min fästman såg ut? Jag svarade henne att jag till denna stund inte haft en aning om varken henne eller hennes fästman, men att jag såg honom omtalad endast för henne. Det jag såg och hörde. Han sa bland annat: du måste tänka på ditt barn. Och berättade om barnet. Vidare visade han mig vilket yrke han haft genom att hålla upp saker. Han tillverkat. Han verkade orolig för damen jag talade med och bad henne innerligt att inte göra något förhastat för han skulle följa och hjälpa henne. Han berättade episoder från hemmet och sa flera saker som jag inte alls förstod innebörden av, men som tydligen kunde ha sin stora betydelse för henne. För att visa henne vem han var. Eftersom jag inte känner någon del av dem och väl aldrig får se den som ringde eller återse den som var död. Så lade jag liksom händelsen åt sidan. På kvällen samma dag kom ett bud med blommor. Det var ett kort utan underskrift. Att någon blivit räddad. Någon månad därefter fick jag ett telefonsamtal från Fredrik Jugansson i Mölnbo. Han omtalade att han fått besök av en dam som önskade höra sin fästmans röst. Hon hade omtalat för honom att hon ringt mig i Uppsala och att jag exakt kunnat beskriva fästmannen och var övertygad om att han levde vidare. Nu ville hon höra hans röst om det var möjligt hos herr Jörgensson. Jag fick reda på att kvinnan nu hade sina nerver under kontroll och någon tanke på självmord fanns ej längre. Huruvida hon hört sin fästmans röst via radiovågorna känner jag inte till. Denna möjlighet till kommunicering tror jag dock blir något fullt naturligt i framtiden. Vid sidan av de verkligt stora tekniska framstegen kommer säkert vetenskapsmännen att av en slump upptäcka en andlig värld. Det kan i framtiden bli möjligt att via radiovågor förmedla kontakt mellan två världar. Det måste på något sätt ha med vågor, vibrationer att göra, att jag kan se in i en annan dimension. Jag är mottagare och det finns tydligen någon utsändning någonstans som jag tager emot. Att fungera som relästation utan att kunna koppla av skulle vara ohyggligt. Jag är glad att jag endast ser, spontant eller i min utvecklingscirkel. Att alltid få se och höra tror jag inte vore nyttigt för mig. Det sågs också ofta ifrån att stillhet, vila och meditation är nödvändigt för att jag ska kunna mottaga från andra sidan. Nyligen på ett bröllop såg jag en märklig syn i en kyrka. Men det är sällan jag sett något i kyrkor. Fast jag ofta besökt gudstjänster. Efter bröllopsmiddagen samtalade jag med prästen och vi kom att tala om andevärlden. Och jag tänkte det må bära eller brista, jag säger vad jag såg. Döm om min häpnad då han förstod och bekräftade det budskap jag framförde. Det är med spiritualismen som med humlan och de lärda professorerna. De stod böjda främst över den lilla humlan. Den mättes, vägdes, granskades och enligt alla deras beräkningar var det orimligt att humlan skulle kunna flyga. Kroppen var för tung i förhållande till vingarna. Allt kunde tala för att professorerna hade rätt. Men den lilla humlan flög iväg fullkomligt oberörd av de lärdes utläggningar. Vetenskap, säger Adolf Huxley, är vad professorer tror just nu. Jag hör ofta, när lärda vill prata med mig om dessa ting och framförallt de som är belastade med massor av teologi. Tänk på humlan. Jag tror att vi människor bundit oss i bestämda fållor av tänkande och därmed begränsar oss. Särskilt när det gäller tanken på döden. Särskilt illa är de religiösa samfund som utnyttjar skrämseltaktik och hotar med döden som något fasaväckande. Och den som tror på det eviga livet, den står i förbund med djävulen enligt andras mening. Kan tanken på en fortlevnad av den mänskliga själen betyda att man står i förbund med djävulen? Hur kan Jesu ord så misstolkas? Hans förkunnelse på jorden gällde ju ett rike som inte var av denna världen. Även på korset undervisade han oss i sitt samtal med rövaren, säger han. Sannerligen. Sannerligen säger jag dig. Redan i afton ska du vara med mig i paradiset. Är det så orimligt att den själ vi har och som lämnar den lekamliga kroppen vid dödens inträde, lever vi där? Måste man själv ha blickat in i den andra världen för att tro på fortlevnaden? Många måste nog det. Jag berättar om mina upplevelser för att andra ska förstå att livet fortsätter efter döden. Jag tror alla måste söka sig fram till denna sanning för att kunna leva lyckliga på jorden. Många brev har jag fått från människor i vårt land som berättat om i mitt tycke märkliga upplevelser de haft. Vilket bekräftar att livet fortsätter efter döden. Ett av fyra brev. En händelse. Som inträffat för några månader sedan. Vill jag nu berätta. Dagligen får jag brev från människor som ställer frågor och ibland ber om personligt sammanträffande. Ofta hinner jag inte besvara breven samma vecka utan lägger dem i en korg. Och besvarar dem allt efter tid och ork. En dag kom fyra brev. Jag läste dem och lade dem ifrån mig. Denna dag hade jag speciellt mycket att göra och massor av ärenden på stan. Viktiga brev hade jag även att skriva och att svara på något av de fyra breven som kom idag. Var det inte tal om. Jag hade tagit på mig kappan och skulle just gå ut. När jag fick en kraftig impuls att besvara ett brev. Som jag kunde taga med mig och lägga på lådan. Jag tog av kappan och tog de fyra breven och fick åter en känsla av att jag måste besvara ett av dem. Jag läste igenom ett av breven en gång till men fick ingen bestämd uppfattning. Varför jag skulle besvara just detta brev. Jag satte ett papper i maskinen och började skriva. Tackade för det vänliga brevet. Hänvisade till litteratur. Gav adresser etc. Mitt i brevskrivningen blir jag medveten om att jag inte var ensam. En personlighet påverkade mig. Jag skrev och skrev utan att själv formulera innebörden av orden. Jag fann det lämpligt att i slutet av brevet skriva att jag vid skrivningen förnummit en man vid min sida och beskrev honom. Han omtalade att han legat sjuk i många år. Jag fick veta hans sjukdom och känslan var så stark att jag fick liksom blodsmak i munnen. Det var omöjligt att låta bli att posta brevet. Men jag tänkte, hur ska den som får detta brev uppfatta det? Dagen därpå, strax före klockan 10 får jag ett rikssamtal från damen som jag sänt brevet till och hon säger: Fru Gilmark, detta är ju fantastiskt. Ni beskriver min man. Han var sjuk i många år i den sjukdom ni nämner. Men det är så konstigt. Ni har i ert brev skrivit precis så som han uttryckte sig. Det är hans egna formuleringar i brevet. Jag känner ju så väl igen dem. Jag frågade om hon tänkt speciellt mycket på honom när hon skrev brevet till mig. Hon sa att hon känt sig ensam, förtvivlad och ville tala med någon som kanske kunde hänvisa henne till litteratur i detta ämne. Ty hon hade sett tv-programmet och detta hade blivit ett halmstrå för henne. Den sköra tråden. Jag har en vän sedan flera år tillbaka som genom en olycklig händelse ville förkorta sitt liv. Vi har ofta talat om problemet döden. Som intresserar henne endast om hon kan få garanti för att det verkligen är slut. Då man dör. Hon kan inte få det svar hon önskar utav mig. Jag framhåller alltid för henne själens fortsatta levnad och att hon måste göra sin läxa färdig och får inte gå händelserna i förväg. Detta är heller inget problem längre. då livet nu återler mot henne. Följande hände i samband med denna väninna för en del år sedan. Jag satt och skrev och blev medveten om att någon såg på mig. Jag såg upp och ser en gestalt. Tunn. Genomskinligt och plötsligt ser jag min väninna. Jag ropar till. Ropar hennes namn högt. Frågar vad hon råkat ut för och uppmanar. Ja. Tiger henne om att gå tillbaka till sin kropp. Gå tillbaka till kroppen. Gå tillbaka till kroppen. Ropade jag. Så var hon försvunnen igen. Jag blev så upprörd att jag omedelbart ringde min man och berättade händelsen. Jag lyckades inte få tag i min väninna men väl i hennes man efter någon vecka. Jag fick då veta att min väninna funnits medvetslös i sin lägenhet och i 3 dagar svävat mellan liv och död. Vi har efteråt talats vid om detta men själv har hon inte något minne av sitt besök hos mig. Eller möjligen vill inte minnas. Kanske hon dock upplevt något av ett fortsatt liv. Efteråt. Eftersom hon nu tagit sig samman har lättare att leva vidare. En kväll besökte jag en väninna i Stockholm och låg över natten i hennes gästrum. Hon är gift i Sverige sedan en del år tillbaka men född utomlands. Jag känner inte hennes släkt. Jag vet att hon har en syster och en mor i livet. Den natt jag sov i hennes gästrum blev jag medveten om en personlighet. Han sa sig heta Alexander. Jag slog ifrån mig vibrationerna. Ville helt enkelt inte se och höra något. På morgonen när jag vaknade kommer åter namnet till mig och jag ser tydligt och klart hur Alexander ser ut. Det är synd att jag här måste vara så diskret att jag inte kan återge samtalet. Vid morgonkaffet omtalade jag emellertid för min väninna upplevelsen. Hon såg misstänksam ut men sa: Alexander hette min pappa. Han såg faktiskt så ut. Jag frågade då om hon hade talat med mig om sin pappa. Det hade hon inte gjort. Jag fick i alla fall se hennes far. Varför vet jag inte. Men jag såg honom och min väninna hade inte önskat att han skulle visa sig eller ge sig till känna. Uppenbarelsen. Jag vaknar en natt. Det är mörkt ute. Tyst och stilla. Inte ett ljud hörs i huset. Jag smyger mig upp och tittar in i min mans sovrum. Han sover. Går in i pojkarnas rum. De sover också. Går åter in i mitt rum och släcker lampan och försöker somna om. Medan blir jag medveten om att det är något i rummet. Fast jag inte kan förnimma något. Jag tänder ljuset och börjar läsa. Då plötsligt, hårt, nästan metalliskt hör jag en knall. Jag ser ett sken som gör att jag håller för ögonen och jag blir rädd. Jag minns att jag säger högt ”” vad är detta? Då kommer ett lugn över mig. En frid. Så olikt alla andra tillstånd av ro och vila att jag ej med ordrätt kan återge denna överjordiska fridkänsla. Jag håller fortfarande händerna för mitt ansikte. Ty skenet har varit så starkt att jag tycker det gör ont i ögonen. Jag är rädd och tänker att inte Bengt vaknar av den här smällen och kommer in. Jag upplever nu intensivt en absolut tystnad som om jag befinner mig i en jättestor hangar. Alldeles ensam. Så hör jag en röst som talar till mig. Jag ligger ju i min säng. Men jag ser, med händerna hårt tryckta över ögonen, ser mig själv på knä och en majestätisk gestalt med sin ena hand på mitt huvud. I den andra håller han en bok. Vad han sa kan jag inte återge ännu. Jag hade inget begrepp om tiden. Kanske uppenbarelsen varade 3-4 minuter men den inrymde för mig personligen mer än allt vad jag räknar med att kunna uppleva under hela min levnad på jorden. Morgonen därpå frågade jag min man om han sovit gott. ”” Har du inte blivit störd av någon knall eller skott? Men det hade han inte. Jag kunde inte berätta något. Det gick 2 dagar innan jag överhuvudtaget kunde berätta något och då bad jag en väninna, som är en sann kristen, att komma hem till mig. Det var dock med allra största svårighet jag kunde berätta upplevelsen för henne i sin helhet. Hon känner mig väl. Vet att jag är ödmjuk inför den medialitet jag äger. Vet att jag inte behöver skapa sensation omkring det jag får. Hon förstod det budskap som givits mig och säger mycket klokt ” detta ska vi vara mycket rädda om. Fågeln vid min svärmors grav. En vacker höstdag för en del år sedan följde jag min svärmor till familjegraven i Örebro. Min svärmor, som var av konstnärlig läggning, njöt av alla underbara höstfärger. Hon sa: just nu bär jag själv höstens färger. Ty människans liv kan liknas vid årstiderna. Hon sa sig uppfatta livet som mycket rikt just nu trots att hon älskat alla sina åldrar. Men så kom det över henne ett vemod och hon började tala om vintern och den dag som måste komma, då hon själv skulle vända hit till graven för att stanna. I själva verket hade min svärmor en mycket ljus och förtröstansfull tro om att livet inte slutar vid graven. Men just nu blev hon tankfull. Hon sa :" jag vill inte tro att detta ska vara en slutstation. Det måste finnas en fortsättning. Just då fick vi syn på en fågel som trippade på gången framför oss. Plötsligt utropar min svärmor :" om det finns en fortsättning och detta inte är slutet, då ska jag be en liten fågel komma och sjunga för er. Då ska ni veta att jag lever vidare. Både min man och svarade: jag gör det. Och om vi går före till denna grav, så gör vi likadant. En del år gick efter vårt samtal. Så kom den svåra dag då vi måste taga avsked av en underbar mor och svärmor vid graven. Det var gråkallt och blåsigt. En tidig vårdag. Många människor var samlade vid graven. Kistan var nedsänkt och prästen läste bönen. Då hör vi plötsligt hur en kvittrande fågel kommer flygande och sätter sig i trädet in till graven. Den uppträder riktigt störande. Vi minns vårt samtal, min man och jag. Alla såg upp mot trädet på den livliga fågeln som hoppade från gren till gren ivrigt kvittrande. Jag såg på andra träd om fåglar uppförde sig lika där. Jag kunde varken se eller höra någon annan fågel än just denna, som bar sig åt på ett sätt som jag aldrig sett maken till. Jag vet nu att detta inte mätt så verkade störande på de övriga. Ty varken min man eller jag kunde dölja den glädje och den lycka vi kände. Lycka och glädje hör ju inte ihop med begravningar, enligt vad vi får lära. Vår begravningsritual är i mitt tycke hemsk. I vår svåra sorg efter en kär anhörig tvingas vi höra: av jord är du kommen. Jord ska du återvarda :" Herren din Gud ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Bland vita blommor. Jag får telefon från en stad i landsorten. En bedrövad kvinna ringer mig och säger att hon kommit överens med sin fästman att om jordelivet verkligen fortsätter så skulle de försöka ge varandra bevis härför. De hade börjat tala om detta efter att ha sett tv-programmet Att vara spiritualist. De hade tidigare inte vågat tala om döden till hennes fästman var hjärtsjuk och därför var ämnet alltför känsligt. Nu undrade den för mig okända damen om jag möjligen. Jag ber henne kontakta de föreningar som finns i hennes stad och i närliggande städer. När hon skriver upp de adresser jag ger henne, känner jag vibrationer och omtalar detta. Framtonar bilden av en man. Han håller vänster hand mot sitt hjärta och säger :" där är jag. Där är Erik. Jag lever. Jag är bland vita blommor. Jag hann se precis hur han såg ut. Så tonar vibrationerna bort. Det hela gick så snabbt att jag inte ens hann ställa någon fråga till honom. Jag får då veta av damen som ringt upp mig att detta med vita blommor stämde. Likaså mannens utseende och namn. De vita blommorna var en kod, kan vi säga. Hon berättar att hennes fästman gått bort för 2 dagar sedan och att hon i sin förtvivlan ringt mig för hon måste få veta att han ändå på något sätt levde. Hon kunde inte acceptera att död och förintelse skulle vara slutet för en underbar människa. Jag har haft glädjen att kunna förmedla ett budskap till samma kvinna några månader senare och då bevisade hennes fästman att han kunde vara i hennes närhet och gav henne tröst och stöd. Han omtalade bland annat att efter befrielsen från den jordiska kroppen endast var de själsliga egenskaperna som betydde något och att han bland likasinnade kände en lycka som inte kunde jämföras med jordisk. Han var dock starkt knuten till sin fästmö och trädde därför i förbindelse med henne. Hon frågade: min längtan efter dig är så stark. Men jag stör dig väl inte? Dina kärleksfulla tankar når mig som ljusknippen. Men din sorg gör mig ont. Tänk på mig som levande och lycklig, blev svaret. Skådespelarens älsklingspsalm. I december månad fick jag ett telefonsamtal från en dam som presenterade sig och sa att hon trodde på att livet fortsätter efter döden. Hon omtalade att hennes fader låg mycket svårt sjuk och undrade om jag möjligen kunde veta om det var meningen att han skulle gå ifrån henne. Det finns ingen möjlighet att få veta detta. Jag tycker det är mycket vist ordnat att vi inte ska veta detta heller. Jag sa till henne att vi i svåra stunder faktiskt inte har annat att göra än att knäppa våra händer samman och förlita oss på att vad som sker, trots allt, är Guds vilja. Jag tror dödsdagen är bestämd, vare sig vi sitter i ett flygplan, ligger i vår säng eller går över en gata. Den dag och den stund som är förutbestämd för uppbrott kan ingen hejda. Medan vi samtalar uppfattar jag vibrationer och hörs som från ett ljudband. Där musik tonar bort. Underbar sång. Jag omtalar detta och ser framför mig en ståtlig kvinna. Hon är oändligt mjuk och fin till sitt väsen. Jag kan säga det. Ty hon liksom smälte in i mina vibrationer och jag upplevde hur hon var. Vibrationerna var så olika mina egna. Kanske var det därför de framstod så tydliga. Jag fick veta att hon var operasångerska. Jag bad om hennes namn. Helt säkert sa hon det också, men jag förmådde inte uppfatta det. Jag hörde emellertid den finska dialekten tydligt och fick veta att det var modern till den nu mycket sjuke mannen. Hon hade varit operasångerska och var finska. Jag fick se många hädangångna och fick veta att de flesta i den släkten nu var samlade på den andra sidan och den jag talade med nu var en av de sista på den grenen. Detta stämde. Damen i telefonen frågade om jag inte kunde få veta hur det skulle bli med hennes far. Jag fick inget direkt svar härpå, men fick en syn så underbar att det var svårt förklara den. Emellertid försökte jag så gott jag kunde beskriva den och detta skänkte lättnad för dottern. Ty hon förstod att något ljust och oändligt kärleksfullt väntade hennes far. När han blev löst från kroppens sjukdom och lidandet. Jag hörde ... när den svåra stunden är inne och du måste taga avsked kommer vi till dig och du ska känna glädje och genomströmmas av en underbar lycka. Första dagarna i januari fick jag åter ett telefonsamtal och fick veta att fader nu var död. Budskapet från far modern, operasångerskan, hade hållit henne uppe i sorgen och vad som var det märkligaste. Vid begravningen hade hon känt glädje, förtröstan och lycka. Hon hade gripits av en lycka, som var så stark att hon måste ge uttryck för den i sång. Hon bad prästen att få sjunga sin fars älsklingspsalm. Men efteråt hade hon inte förstått att något dylikt kunnat hända. Att hon skulle förmå sig eller ens kunna sjunga vid faderns bord. Under vårt samtal förnam jag starka vibrationer och jag sa: jag tror er pappa är här. Vårt samtal fortsatte och plötsligt får jag en känsla av att inte få fram orden. Jag omgavs av mycket starka vibrationer och kände tydligt en annans personlighet intill mig. Jag nämnde det obehag jag kände och får veta att mannen som gått över haft strupcancer. Jag tyckte detta var obehagligt och försökte komma ur vibrationsfältet. Så känner jag en obeskrivlig lättnad och ser istället framför mig en man med sympatiskt utseende. Han gör en chevalerisk bugning. Slår ut med handen. Mycket teatraliskt. Och säger ... min nådiga till er tjänst. Eller någon liknande fras. Det måste vara min far. Säger damen ... han var skådespelare. Gesten är typisk för honom. Men det var tydligen mer som var typiskt. Han böjer knä, fattar min hand och kysser den. Scenen var faktiskt mer passande för en teaterscen än i hallen hemma hos mig. Min far gjorde alltid så. Frågar honom om han hörde min sång. Fråga efter hans älsklingspsalm. Då slår mannen ut med båda armarna och säger: blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Det var psalmen. Människor som aldrig fått en hälsning eller ett budskap från andra sidan säger alltid ... har inte andra något att säga. Berättar de inte hur de har det. Det de säger verkar så banalt. Det finns underbara seansprotokoll där man kan lära hur de leva. Jag har själv genom min ledare mottagit budskap som varit av den art att man omedelbart sagt: det kan du inte själv ha tänkt ut. Det är då säkert. Om man har andlig ledning, så utgår man ju självklart ifrån att denna ska komma ifrån en intelligens som är långt större än ens egen. Men skulle det tjäna något till att publicera dessa protokoll? Jag tror det inte. Tiden är nog inte mogen härför. Det viktigaste för människan är att hon först får komma till klarhet om att livet fortsätter efter döden. När hon väl börjat förstå och få bevis för detta, då, men först då, kan hon tillgodogöra sig de lärdomar, de visdomens ord, som kommer i form av budskap från en andlig värld. Vet man att livet fortsätter, då kan sorgen och saknaden mildras. Döden är en skilsmässa, men ej för evigt. De som hör samman mötas åter. Jag har fått många bevis att så är fallet. Flickan med de tre namnen. Jag fick ett telefonsamtal från en stad i Norrland. Från en olycklig kvinna som förlorat sitt enda barn. En dotter. Hon tillhörde en frireligiös församling och visste att hon skulle få obehag om man där fick veta att hon kontaktat mig. Hon riskerade till och med att bli utesluten. Jag frågade henne varför hon gick emot sin församling och ringt mig. Hon förklarade att hon ville veta om det var sant att dottern endast sov och skulle uppstå på den yttersta dagen. Sorgen var Shahs svar att bära att modern inte orkade leva vidare utan också ville sova. Jag svarade som jag alltid gör att människor har rätt att tro vad de vill. Vi har ju alla fått ett visst mått av förstånd och detta får vi använda. Oberoende av vad andra anser att vi ska tro och tänka punkt citationstecken om ni är nöjd med den tro er församling ger er. Så bör ni nöja er med den. Hon var djupt olycklig. Hon kunde inte nöja sig med vad församlingen gav henne. Jag greps av förtvivlan över att tron på ett liv efter detta ska vara så svår att förstå och bad kolon citationstecken gode Gud. Låt mig hjälpa henne. Om detta var ett lösenord vet jag inte. Men framför mig får jag se en ljusgestalt som utstrålade vänlighet och godhet. Jag minns att jag sa kolon citationstecken er dotter måste ha varit en ängel redan på jorden citationstecken punkt citationstecken ja. Fru Gilmark. Detta är rätta ordet. Så försvann synen och istället fick jag en annan slags vibration som lät mig förstå att flickan som gått över varit mycket sjuklig. Till sinnelaget var hon som ett stort barn fastän hon var betydligt över 20 år gammal. Modern sa kolon citationstecken jag saknar henne mycket. Hon var allt jag hade och ensamheten är svar. Min man är oftast ute på resor. Då säger flickan kolon citationstecken jag har träffat min riktiga pappa här. Detta var riktigt. Jag fick veta att flickans far dog när hon var 8 år gammal. Hon hade alltid kallat sin pappa för min riktiga pappa. Och den andra mannen, som modern gift om sig med för pappa. Modern frågade om jag kunde se honom men det kunde jag inte. Inte då. Modern frågade då om inte flickan kunde säga sitt namn. Det kan hon säkert. Svarade jag komma citationstecken men det är inte säkert att jag kan uppfatta det. Mycket starkt hör jag då. Jag hade 3 namn men inget stod i almanackan. Modern bekräftade att detta stämde. Det var svårt för mig att uppfatta namnen men jag tyckte det sista lät som Lena. Det var fel. Det skulle vara Lenka. Ett ganska ovanligt namn. En del andra budskap kunde jag förmedla till modern. Några månader efter detta samtal ringde hon åter. Hon tackade för den tröst det tidigare budskapet skänkt henne. Men nu idag var hon ledsen och saknade sin tös och undrade om möjligen. Hon hinner inte uttala sin önskan. Jag ser åter dottern. Denna gång hand i hand med en man. Han ser glad och hurtfrisk ut. Flickan säger. Jag har min riktiga pappa med mig. Vi är ofta hos mamma och igår skojade vi med henne. Tala om det för mamma. Det var vi som var där. Jag fick en känsla av att det varit något i görningen. Som modern måste ha märkt. Varför jag omtalade vad flickan sa. Jag fick veta att modern kontaktat mig idag av den anledningen. Att hon förstått att dottern försökt ge sig till känna på något sätt. Hon berättade. Jag var ensam hemma igår och plötsligt när jag sitter vid köksbordet saknar jag ett föremål. Som nyss fanns där. Jag letar överallt och känner på dörren och fönsterna. Det var så oförklarligt och tänkte att någon varit här och skojat med mig. Dörren var låst. Fönstren hade hakarna på. Maken var bortrest. Jag utbrast då för mig själv kolon citationstecken är det du min lilla flicka. Som skojar med mig. Då hade hon hört 2 mycket hårda knackningar i köksbordet. Någon timme senare hade föremålet återfunnits på köksbordet. Därför ringde hon mig nu. Jag fick återigen kontakt med hennes första man och han säger kolon citationstecken det var jag som skojade med dig igår. Förstod du inte det? Jo. Det kunde hon tänka sig. Han hade alltid tyckt om oskyldiga skämt. Han visade sig precis så som han varit i livet och hon sa att det var det allra bästa bevis. Hon kunde fått. Det är olika från fall till fall hur länge man kan behålla andevarelsernas utstrålning och uppfatta deras vibrationer. Därför blir budskapen ibland längre, ibland kortare. Vibrationerna kan vara tydliga. Ibland liksom vågor som flyter in i varandra. Tunnas ut. Stabiliserar sig och försvinner. Under tiden pågår sändning, kan man kanske säga. Jag fungerar då som mottagare. Idag, när vi har radio och tv, borde inte detta vara svårt att förstå? Sändningen sker från en personlighet som gått över gränsen till vad vi kallar död. Sinnena skärps. När vi lämnat det lekamliga höljet. Många författare och konstnärer arbetar under stark inspiration från intelligenser som gått över gränsen. Många ledes i sin dagliga gärning av starka, goda impulser från en andlig värld. Det är därför av vikt hur vårt tankeliv är inriktat. A. Är det positivt och rent drager vi till oss likasinnade personligheter. Själv har jag upptäckt bönens makt och kraft. Inte den bön som läses med läpparna. En bön ska utgå från hela ens väsen. En bön ställd till en goda kraft. Vi kallar Gud. Jag tror på Jesu Kristi enkla lära. Så som han predikade den i bergspredikan. Det är ju ord som inte kan missförstås. Jesu lära är kärleksfull och den är förlåtande. Den visar oss den väg vi ska följa. Vi försöker väl gå den rätta vägen, men misslyckas oftast. Men vi har fått en ofattbar nåd och det är att vi får börja om på nytt. Här kommer läran om reinkarnationen att få sin betydelse. Det vi sår, det ska vi också skörda. I detta liv eller i kommande. Därför dömes vi inte av några domare. Vi dömer oss själva. Eller rättare sagt, våra gärningar dömer oss. När vi sedan skördar och skörden är mindre god, då klagar vi högljutt. Men det är vi själva som sått en gång. Jesu ord kolon citationstecken allt vad de viljen att människorna skola göra eder. Det gör den i och dem. Det är ord vi dagligen och stundligen borde tänka på. Om vi verkligen tänkte på innebörden av dessa ord, skulle mycket vara vunnet till mänsklighetens bästa. Mannen som hämtade skulpturen. För ett par år sedan besökte jag en gammal god vän som har samma övertygelse som jag själv om att livet fortsätter efter döden. I sin trädgård hade han en mycket vacker skulptur och sa att en kopia av den fanns vid hans familjegrav. Jag frågade honom varför han placerat den på en kyrkogård. Citationstecken, du tycker inte om kyrkogårdarna och du kommer väl inte att stanna där. Min vän svarade att kroppen ska ju ändå ha en plats och när jag väl kommit dit ska jag gå därifrån och ta med mig statyn till dig. Vi talade om lite av varje, men min vän återkom till statyn och sa kolon citationstecken jag ska ta med statyn när jag en gång fått komma till andra sidan. Något år efter detta samtal fick min vän lämna jordelivet på en seans helt nyligen med ett mycket gott medium. Som inte och känner min vän närmare eller känner till hans bortgång säger mediet kolon citationstecken Astrid. Det är en äldre man här. Han är så ivrig att få en hälsning till dig. Han bär på en liten staty. Mediet beskrev den. Och säger att nu kommer han och han vill visa att han höll sitt löfte. Han vill du ska veta att han har statyn med sig. Jag fick genom samma medium flera andra budskap men utelämnade dem därför att de saknar intresse för utomstående. En viss kommunicering har jag haft med en väninna som vistas för studier i Paris. Plötsligt har jag ibland känt hur hon haft det. Vad som väntade henne. Hon har en mycket kär vän i andra världen och det är förmodligen han som ger mig upplysningarna. Jag har ofta skrivit till henne och låtit en annan personlighet diktera brevet och min väninnas brevsvar har alltid visat att hon kunnat förstå det som meddelats i mina brev. Helt nyligen fick jag en impuls att sända ett vykort med Fayat Migay till henne. Jag nämnde klockslaget då jag mottog impulsen. En vecka senare får jag brev att just den timmen. Den dagen vandrade min väninna på Seinstranden och beundrade blommorna och hade stannat inför två stora korgar med just denna blomma. Hon är inte medial, men hon har fått bevis för fortlevnaden. Därför hade hon samtalat med sin vän just vid dessa blommor, vilka hon beundrat mycket. Den blå hyacinten. Det jag nu berättar hör samman med min tidigare omtalade väninna i Paris. En familj i vårt umgänge har en dotter som är medial i mycket hög grad. Dagen före julafton kom hon till mig med en blå hyacint. Jag fick veta följande. Du ska ha denna hyacint. Det är en viss betydelse med den och att den är blå. Jag kan inte säga mera. Jag har fått ett budskap men förstår det inte riktigt själv. Jag blev lite konfunderad men tänkte som så att finns det en förklaring så kommer den väl. Dagen före nyårsafton får jag brev från min väninna i Paris. Hon skriver följande kolon citationstecken jag sitter i mitt trista rum som saknar allt i fråga om julstämning. Dock gläder jag mig över en blå hyacint som jag inhandlade dagen före julafton. Hur innerligt önskade jag inte då att jag skulle kunna sända en av dessa underbara blommor även till dig. Ty denna blomma betyder så mycket för oss. Hon nämnde här namnet på sin döde vän. Jag känner hans närvaro, men ser honom aldrig. Jag tyckte själv att det var ganska märkligt. när jag i brev omedelbart kunde meddela henne att jag faktiskt fått en blå hyacint. Liljekonvalj i buketten. En vän till mig, som djupt sörjer och saknar sin mor, ringde mig strax före jul. Hon hade fått bevis om moderns fortlevnad men var i behov av tröst och önskade tala med mig i hopp om att få någon hälsning. Jag har gästat hennes hem. När jag såg bilden av moderns rum och såg en bukett liljekonvaljer vid hennes porträtt, sa jag. Sa snällt av dig att sätta liljekonvaljer vid hennes porträtt. Det är hon säkert glad för eftersom hon visar mig det. Det finns inga liljekonvaljer där, fick jag till svar. Bilden av liljekonvaljer kvarstod emellertid. Min väninna sa då att hon under dagen inköpt liljekonvaljer för att uppvakta en person och jag hör då Modern säga namnet på den person som ska ha blommorna. Modern sa: jag följer dig. Hälsa från mig också. Det kom andra budskap till min väninna som bevisade för henne att Modern kunde följa henne och att hon var medveten om vad som hände och skedde i hemmet. Allt stämde. Utom att min väninna förnekade att liljekonvaljer fanns vid porträttet. Men sa att hon skulle köpa och sätta dit. Ett par dagar senare ringer hon och ber om ursäkt att hon inte ringt tidigare och berättar följande. Omedelbart efter vårt samtal gick hon upp till moderns rum och där stod en glasvas med liljekonvaljer. En släkting, som dagen innan kommit på besök för att fira jul med min väninna, hade satt in blommorna och återstängt dörren. Rummet användes inte av någon. Ty det fanns gästrum, där släktingen bodde. Helt nyligen fick jag vid ett telefonsamtal med min väninna veta att samma släkting fortfarande vistades i hemmet och att köket just målades om och en del andra saker. Detta berättade inte min väninna, vilket man väl kunnat tänka sig, utan jag fick veta det av hennes mamma som ger sig till känna i allt tydligare vibrationer. Snöstormen. Helt nyligen fick jag ett rikssamtal. En dam ber att få vara anonym och säger att hon är realist. Jag svarade att detta har jag gemensamt med henne, men att jag förmodade att hon också var ateist och att våra uppfattningar där skilde sig, då jag har stark gudstro. Samtalet började med frågan om jag kunde söka rätt på en person som är försvunnen. Det kan jag inte och jag hänvisade henne till vederbörande myndigheter. Citationstecken. Saken låg nu inte så till, sa hon, men hon ville inte lämna mig några upplysningar. Jag frågade varför hon ringde mig. Jag var mycket upptagen just då. I samma ögonblick ser jag en flygarvän. Han ser på mig och ser så glad ut. Min egen tanke var då: kan han ha med försvinnandet att göra? Varför jag frågade om den person som var försvunnen möjligen tillhört flygvapnet. Mycket riktigt. Så var det. Jag sa: kolon citationstecken är det Irma citationstecken punkt citationstecken fru Gilmark. Jag vill inte lämna några upplysningar, blev svaret. Jag sa att detta var bara bra, för om jag fick se eller uppfatta något så var det bäst att jag inget visste i förväg. Då ser jag bredvid min unga flygare en annan flygare. En ung rar pojke omkring 22-23 år gammal och har ett namn, men ej så tydligt. Hör att det är kort och att det är A som hörs bäst. Hans namn var Jan. Jag sa då: kolon citationstecken, detta måste vara er son i alla fall. Det var det också. Modern frågade om han kunde säga hur han omkommit och var planet fanns. Då upplevde jag något märkligt. Vibrationerna omkring mig upplevde jag som om jag vore i en snöstorm. Min kropp vrides åt höger och så plötsligt är jag ute ur snöstormen och det är klar himmel. Modern omtalade då att planet försvunnit i en svår snöstorm och att planet inte hittats. Jag ser då en bergväg högst upp. Sedan en sluttning och det är höväder och snön är borta fläckvis. Jag tror inte man finner planet förrän snön börjat smälta bort, säger jag. De båda flygarnas vibrationer tunnades ut och jag ser en dam. Mycket tydligt och klart. Hon berättar en del som gör att damen i telefon kunde känna igen henne. Beskriva henne var lätt, hon visade sig mycket tydligt. Efter detta frågade jag hur nu realisten uppfattade det jag berättat. Ja, det var ju märkvärdigt. Det måste hon medge. Jag sa då att eftersom jag inte kände henne och ännu mindre de två personer som tillhörde henne, så ville jag veta om det var rätt och riktigt det jag beskrivit och de budskap hon fått. Allt stämde. Jag sa då: kolon citationstecken, låt oss nu anta att ni tänkte mycket starkt på er son. Men låt mig veta, tänkte ni på damen? Nej, inte ett ögonblick. Det var flera år sedan jag tänkte på henne. Jag har alldeles glömt bort att hon funnits, vi kom då överens om. Att det som var en verklighet för mig också kunde accepteras av realisten. Att livet fortsätter efter detta jordeliv är för mig det enda logiska. Det enda rättvisa och enda tänkbara. Att vi många gånger har anledning att hoppas att det inte är så, är en helt annan sak. Att det inte beror på mig själv att jag kan förmedla budskap torde med önskvärd tydlighet kunna framgå av det jag berättar. Det gives mig. Jag känner mig påverkad och kan återge det jag ser eller hör. Märkvärdigare är det inte. Den första mannens hälsning. En förmiddag ringer telefonen. Jag är i färd med att stryka tvätt och springer ifrån. En dam i telefonen frågar om hon får störa och jag låter väl ganska jäktad förmoda jag låter henne förstå att jag just nu har mycket att göra. Hon låter förtvivlad och jag tycker synd om henne. Jag säger att jag måste ta ur strykjärnsladden. På väg tillbaka till telefonen känner jag starka vibrationer och förstår att det är meningen att jag ska förmedla ett budskap från andra sidan. Den för mig okända damen i telefon berättar att hon nyligen blivit änka och att hon vill be sin man om förlåtelse. Ty hon förstod att hon inte varit snäll mot honom alla gånger. Nu undrade hon om jag möjligen kunde få kontakt med honom och framföra hennes bön om förlåtelse. Jag säger att detta kan hon bäst göra själv i sina tankar om hon verkligen ångrar sig. Så är säkert mycket förlåtet. Under vårt samtal får jag en känsla av att vibrationerna tilltagar och plötsligt får jag se en trevlig yngre magelagd man som skrattar och säger ”” jag har varit död i 20 år. Jag dog på arbetet med vägen. Bed henne vara glad. Hon har minsann haft det svårt på sista åren. Här blev jag konfunderad. Här talade jag med en dam som var nybliven änka och här fick jag vibrationer från en man som varit död i 20 år. Hur kunde nu detta hänga ihop? Jag såg ju honom. Jag hörde ju honom. Jag vidarebefordrade budskapet till den okända i telefonen. Hon utropar ” nej. Men fru Gilmark. Det är min första man. Han har varit död i 20 år. Han dog under arbetet på vägen. Hur kan fru Gilmark se honom? Jag ville ju att fru Gilmark skulle se min sista man. Samtalet blev ganska långt och mannen gav sin hustru många kloka råd. Detta var ett verkligt bevis om själens fortlevnad. Jag frågade om hon till mig uppgivit sitt namn i telefon. Svaret blev nej. Jag frågade då om hon trodde att jag kände henne. Nej, det kunde jag inte göra. Hon bodde långt ifrån Uppsala och vi hade aldrig träffats ”” om fru Gilmark sett min systerman så hade det varit konstigt. Men detta att den första kom och även omtalade sitt rätta namn. Det är det märkligaste jag upplevat. Visst var det märkligt. Det tyckte jag också. När jag återvände till mitt kalla strykjärn och några förklaringar kan jag inte ge. Det bara händer. Spontant. Jag kan inte framkalla någon eller något. Det är omöjligt. Jag vet inte hur jag i så fall ska bära mig åt. Jag tänker heller inte forska i det. Det talas så mycket om det undermedvetna. Ska man ösa ur detta så borde man kanske först veta hur man ska bära sig åt. Det har hänt mig för mycket för att jag ska våga mig på en förklaring av de fenomen som hänt mig. Negerflickan och hennes far. I London på en seans med två olika medier kom jag mycket tidigt till mötet. Jag hade inget intresse av de personer som satt runt om mig och att det satt en gräs bakom mig var jag ovetande om. Jag får se en högväxt neger vid podiet. Han ser att jag ser honom och nickar vänligt mot mig. Så försvinner bilden. Strax innan seansen var slut kommer starka vibrationer och återser jag samma neger. Jag får då ” hälsa min älskade dotter. Hon vet att jag lever och kan följa henne. Hon sitter precis bakom er. Jag vände mig blixtsnabbt om och där satt en ung negerflicka. När jag återsåg mot podiet var det tomt. Skulle jag våga berätta upplevelsen för negerflickan? Vid utgången stötte vi ihop och utbytte artigheter och så inleddes ett samtal. Jag frågade ” är er far andevärlden? Ja. Det var riktigt. Då omtalade jag vad jag sett. Beskrev hans utseende och vad han sagt. Hon blev strålande glad och lycklig. Hon vistades i England på en studieresa och skulle nästa dag resa vidare från London. Vi lovade varandra att uppehålla kontakten. Hon var från en av de nybildade staterna i Afrika. Budskapet betydde mycket för henne. För mig var det intressant för det var första gången jag fick förmedla ett budskap på en seans där två verkligt goda medier arbetade. Jag har varit på många seanser men så starkt som detta gavs. Men just på en vanlig seanssammankomst har det aldrig känts tidigare. Tydligen var kraften och ledningen så stark att de även räckte för mig att uppfånga dessa vibrationer. Vid samma seans säger mediet till mig att hon såg att mitt mediumskap var under utveckling och att jag skulle ha tålamod och förstå att mediumskapet gives allt efter förmåga att taga emot. Mycket arbete återstod för min del. På en gruppseans med 7 närvarande, likaså i London, satt den för mig okända i rummet. Jag blev nästan störd av en person från andra sidan som omtalade att han var lärare och hörde samman med damen på min vänstra sida. Damen i fråga fick flera budskap men inte från den man som jag såg. När mediet slutat och lämnat rummet tvingades jag säga till henne ”citationstecken en lärare har stått vid er sida och är angelägen att jag ska hälsa er”. Jag beskrev honom och fick då veta att damen i fråga var lärarinna och kom från Nya Zeeland och hade kommit till London enbart för att få dessa kontakter med sina kära. Hennes man hade inte genom något medium givit sig till känna på hela tiden och nu skulle hon resa hem i veckan och hade nästan givit upp hoppet om att få budskap från honom. Varför just jag förmådde uppfatta honom är en gåta. Jag tolkar det så att alla människor är olika. Följaktligen måste vibrationerna vara olika. Jag kanske får se inom ett visst område och där jag inte förmår uppfatta vibrationerna ser andra mediala. Därför tror jag inte att det finns bättre eller sämre medier utan jag tror att vi når olika områden och kan uppfatta personer med olika vibrationer. Ibland är ett medium ypperligt för någon men förmår inför andra inte lämna så goda budskap. Det sägs då att det är ett dåligt medium. Detta måste vara fel. Det är andra omständigheter som bestämmer. Man skulle önska att medierna försökte klargöra för sina seansdeltagare att så kan vara fallet. Då behövde ingen bli besviken. En kväll mitt i nyhetssändningen ringde telefonen och en dam önskade tala med mig. Hon omtalade att hennes man varit intresserad av spiritualism men aldrig tillhört rörelsen. Han var nu död sedan en del år tillbaka och hon undrade om jag nu kunde se honom. Jag förklarade för henne att jag inte ser och hör ständigt. Det skulle ju för övrigt vara en ohygglig tillvaro. Medan vi pratar får jag dock se en man och beskrev honom. Jo, det var hennes man. Allting stämde. Han omtalade en del och damen blev glad. Hon frågade om han ville säga något om barnen. Men ändrade sig och sa ” fru Gilmark. Fråga honom hur många barn han har. Mannen svarade: jag är far till 3 barn. Nej, fru Gilmark. Det är fel. Vi har bara 2. Jag sa genast ”hur kan han säga så fel? Jag måste fråga igen” och fick till svar: jag är far till 3 barn. Då säger den okända ”” ja, fru Gilmark. Det är rätt. Han hade ett barn innan vi gifte oss. Den holländska damen. Följande händelse inträffade i september månad 1964 i London. Samma dag jag skulle resa hem med flyg återkom jag till hotellet vid 9-tiden på kvällen. Jag hade mina väskor och övrigt bagage i ordning och satte mig ute i baren och drack en kopp kaffe och läste några tidningar. Bussen till flygplatsen skulle avgå först klockan 11 så jag hade god tid på mig och samtalade med en del personer. Skrev ett par kort och kopplade helt enkelt av. En dam kom och satte sig hos mig. Hon var från Holland och började berätta om sitt stora livsintresse: skor. Hon berättade om sina resor som alltid gått ut på att köpa skor, beställa skor etc. etc. Jag fann det hela tämligen ointressant och hade tänkt diskret draga mig ifrån henne. Då jag fick frågan ” vad gör ni här i London? Jag svarade då utan omsvep ” jag är spiritualist. Har varit här uteslutande för att höra föredrag, sammanträffa med medier och gå på olika seanser, köpa litteratur etc. Ett högt och hjärtligt skratt resulterade detta i. Kunde det vara möjligt att en person som jag, relativt snygg och ung, trodde på sådana dumheter? Hon fick skratta färdigt. I samma ögonblick ser jag en man. Han sa sig vara damens bror. Här tänkte jag: här måste jag bestämt säga något. Men ville ha det tydligare och starkare så jag sa inget om vad jag såg just då. Jag sa till henne att jag mycket väl kunde förstå hennes munterhet. Men att jag är själv medial och hade sett vad som för andra är osynligt. Nu till exempel såg jag en man som säger sig vara er bror. Fortfarande med skrattet klistrat i ansiktet började hon ? Hur ser han ut? Jag beskrev då den som sa sig vara hennes bror. Han omtalade hur han gått över gränsen till vad vi kallar död. Hur olycklig han varit under sin levnad och hur mycket de båda syskonen betytt för varandra. Jag fick också se tydliga vibrationer av en annan man. Jag hörde namnet Jeff. Beskrev hans utseende. Denna Jeff hade nyligen avlidit. Beskrivningen var exakt. Då sa hon ? Kan ni inte se min man? Nej. Jag kan inte se annat än det jag berättar och ni behöver ju inte tro om ni inte vill. Visst tror jag. Detta är ju fantastiskt. Jag vet ju att ni inte känner mig. Och ni har ju beskrivit min bror och Jeff. Det är ju rätt. Klockan närmade sig den tid jag måste fara och på väg ut till bilen med mina väskor hade jag min lilla skointresserade holländska hängande i armen. Nu fick jag inte resa. Jag måste se hennes man också. Hon fick mitt visitkort och jag hann inte hem till Uppsala förrän jag fick brev från henne. Hon omtalade att hennes make varit död i 8 år och nu ville hon absolut att jag skulle få kontakt med hennes avlidne man. Jag har förklarat för henne att jag inte själv kan bestämma vilka jag ska se eller inte se. Hon har fått adresser till utmärkta medier i Holland och England. Hon skriver nu till mig att detta oerhört märkliga som hänt henne har förändrat hela hennes liv och livet har fått en helt annan mening för henne. Hon skriver att hon visserligen inte kan tro på en gud men att det måste finnas något som hon inte känner till att hennes bror och Jeff visat sig är för henne fortfarande en stor gåta. Jag anser att problemet döden är den viktigaste frågan för oss. Låt oss använda den tid vi har till att göra oss förtrogna med det enda och säkra vi en gång alla ska möta, nämligen döden. Det är en dörr vi ska passera igenom. Alla. Ingen undslipper. Många människor lever i skräck för döden. Varför inte göra klart för alla att döden är en övergång? Mediala personer uppfattar ju inte den kompakta kroppen hos de avlidna utan endast de vibrationer som de levat i. Mindre än tecken, mindre än tecken. Sövnen är dödens lillebrors citationstecken sträcksamme princip större än tecken astralkroppen träkes utav. Det fysiska skallet min flygarvän i andra världen. Efter artiklarna om mig i hemmets veckotidning blev jag uppringd av en dam som inte ville säga sitt namn. Samtalet pågick en stund. Så säger hon ? Jag har drabbats av en mycket svår sorg och haft det mycket svårt. Tror fru Gilmark det är möjligt att genom er få hjälp? Jag förstod att det var en mycket olycklig kvinna jag talade med och bad tyst inom mig om ledning och kraft för att få hjälpa henne. Jag kände plötsligt en stark andlig ledning och vibrationerna stabiliserade sig och jag kunde uppfatta en ung pojke. En ung man. Omkring 20 år. Vibrationerna påverkade mig på så sätt att jag förnam vatten och stark kyla men samtidigt hade jag en stark förnimmelse av klar. Ljusblå himmel. Jag beskrev den unga mannen och damen i telefon sa ? Det är min son. Vibrationerna blev starkare och han räckte fram sina händer mot mig. Han hade smala. Välformade händer. Han visade att han haft en vit mossa på sig. Dock inte studentmössa. Han bar uniform. Han sa sitt namn. Ett dubbelnamn och ett ganska ovanligt sådant. Jag förmådde inte klart uppfatta hela namnet. Han talade om hur många syskon han hade och för att visa att han kunde vara närvarande hos sin familj omtalade han med stor glädje ? Nu är det 3 barnbarn i familjen. Samt att i dagarna hade familjen firat en födelsedag. Då hade han varit med. Damen i telefonen sa ? Ja. Min syster hade födelsedag i torsdags. Jag fick då ? Nej, inte då. Henne tyckte jag aldrig om. Men strax erinrade sig damen att de firat en födelsedag även på söndagen. Men det var ingen jämn dag som firats. Jag såg vidare tydligt hur en liten hund snodde runt benen på den unge mannen och hoppade vild av glädje runt honom hela tiden. Detta kunde damen i telefonen inte alls förstå. Ty det hade aldrig funnits någon hund i hemmet. Hon kände inte till vad det kunde vara för hund. Samtalet avslutades med att damen bad att få ringa igen. Det gick kanske 14 dagar då kom ett brev. Här omtalade hon att hennes älskade son omkommit en strålande vacker sommardag i en flygolycka. Planet hade störtat på stort djup i havet och någon möjlighet att bärga de omkomna eller planet fanns inte. Sonen var fältflygare och bar den tiden vitt kapell på mössan, dock troligen ej under själva flygningen. Han hade ett dubbelnamn. Namnen var rätt. Han hade det antal syskon jag nämnt och barnbarn hade i dagarna fötts så när jag talade med modern förra gången. Hade det just blivit ett tredje barnbarn. Han hade aldrig tyckt om sin moster som fyllde år. Det var flera detaljer. Som jag inte nu kan minnas som stämde och som kvinnan fann märkligt. Men till sist stod det ” min son hade sällskap med en flicka. Som vi knappast kände. Hon hade haft en hund som varit mycket förtjust i vår son. Men hunden är död. Blev överkörd för någon månad sedan. Modern hade i dagarna vid samtal med flickan. Fått vetskap om hunden. En liten tax. Precis som jag sett. Här blev det alltså möjligt att trösta en bedrövad och olycklig moder som inte kunde förlika sig med tanken på att hennes pojke var borta för alltid. Inte ens graven hade hon att gå till. Nu har hon fått ett nytt sätt att se på sitt och andras liv och det hjälper henne att leva vidare. Per telefon har vi hållit kontakt och flera gånger har jag sett hennes son och förmedlat hans budskap. En dag i slutet av augusti städade jag mitt skrivbord för jag skulle resa utomlands. Två olika gånger. Ramlar. Ett visst brev fram och jag stoppar undan det. Men det kommer oförklarligt tillbaka i min hand. Jag undrade över orsaken när jag förnimmer den rara pojken igen och han säger ” jag ska följa med dig till London. Tag med dig brevet. Jag blev glad att se honom. 10 minuter senare ringde hans mor och säger följande ” fru Gilmark. Jag vet inte varför jag ringer. Jag bara kände att jag måste tala med er. Jag berättade för henne att jag haft besök av hennes son alldeles nyss och att jag skulle taga med hennes brev till London. Där jag bland annat skulle besöka ett medium. Mr. Roy Morgan. Sedan glömde jag bort episoden. I London beställde jag tid med Mr. Roy Morgan. 7 personer satt i ett rum och var och en fick lägga fram ett föremål på ett bord. Jag hade tänkt lämna fram en ring men mindes plötsligt. Brevet. Och lade fram det istället för ringen. Mediet kommer in. Seansen börjar. En dam får många och långa budskap och som nummer 2 tar Mr. Morgan mitt brev. Här kommer en ung man. Han säger att ni själv har sett honom. Han vill bara omtala att han följer er precis som han lovat. Sedan övergick mediet till att omtala en del annat och vidare fick jag budskap från min svärmor som bland annat sa ” varför berättar du inte om fågeln som kvittrade? Hon talade om våra barn och mycket annat. Ja, det var en mycket god seans. Men något bud från min flygare som jag kunde taga med hem och glädja hans mor med fick jag inte. Jag önskade detta så innerligt. Men det hjälper inte med önskningar. När jag blev intervjuad något senare tvekade jag. Om jag skulle berätta om min flygarvän. Jag fick då en uppmaning av honom själv att berätta ” du ska skriva om mig. Sa han ” vi är många i samma situation. Det är många som aldrig når dig och kan få hjälp. Jag ska hjälpa dig. Det löftet har han faktiskt hållit. Vilket jag berättar på annan plats i boken. Jag frågade honom. Varför visar du dig inte där hemma så de alla får se dig? Det beror inte på mig. De kan inte se mig. Mamma känner dock min närvaro ibland. Drömde om att bli sjuksyster. En dam bosatt i Amerika men på besök i Sverige. Ringde mig. Hon sa sig förstå att det finns liv efter döden och att hon i Amerika bevistat seanser. Som givit henne fullgoda bevis. Hennes stora problem var nu hur hennes syster skulle kunna övertygas om detta. Systern var gift här i Sverige och hade haft en dotter. Denna var nyligen död. Föräldrarna till flickan var så nedbrutna av sorg att systern sett sig nödsakad komma hem till Sverige för att trösta dem. Samtalet kom mycket långt ifrån Uppsala och någon presentation var det inte heller här fråga om. Jag bad dem försöka besöka mig i Uppsala eller ännu hellre kontakta ett gott medium. Detta var nu inte möjligt för dem. Eftersom jag just den kvällen skulle ha gäster och för tillfället inte hade tid att tala så länge i telefon bad jag dem ringa igen efter klockan 3. Då jag trodde mig ha lite bättre tid. Strax efter klockan 2 börjar jag duka bordet i matsalen och när jag går där och lägger ut besticken förnimmer jag en ung, rar flicka. Hon säger ” mamma läser nu Fader vår. Hon tror på Gud, förstår du? Men hon tror inte att jag lever. Jag tittade på klockan och såg den var 2:10. Jag tänkte jag skulle kontrollera när de ringer om de verkligen har läst just denna bön och vid denna tid. Jag sa ” är det din moster som ska ringa klockan 3? Hon log så rart och så försvann bilden. Hon var klädd i en dräkt som våra sjuksköterskor har. men hon måste ha varit alldeles för ung för att ha det yrket under sin livstid. Rikssamtalet kom punktligt. Jag utgick från att det var flickans moster, så jag sa ”” ni får försöka förklara för er syster, flickans mor, att jag verkligen haft kontakt med henne här hemma. Då får jag till svar ” det är jag som är modern. Jag berättade vad flickan sagt. Modern hade mycket riktigt läst den bön jag nämnde vid den tiden. Jag fick åter kontakt med flickan och lustigt nog visade hon sin handstil. Den var särregen på sitt sätt. Detta stämde. Hon omtalade att hon vid konfirmationen nyligen varit längst av alla och om sin önskan att bli sjuksyster. Nu var hon det och fick sköta små barn. Detta hade varit hennes stora önskan i livet. Hon önskade så innerligt att ge sin mamma bevis att hon levde vidare, att det var riktigt gripande för mig som förmedlade budskapen. Härefter har jag inte haft någon kontakt med modern. Men jag fick den bestämda känslan att den svara sorgen lättade något. Vad jag undrat över många gånger är, varför jag inte själv får se min lilla son som är i andra världen sedan augusti månad 1949. Många medier ser honom. Men inte som ett litet barn utan som andlig ledare. Ett medium i London sa till mig ” ni har fött en son som inte skulle leva på jorden. Han kommer i ett visst skede att hjälpa er i det arbete som väntar er. Det har sin betydelse att ni har haft prövningar. Men ni förstår inte själv vidden därav. Er son är en gammal ande som inte behöver inkarnera på jorden mera. Men han hörsamman med er. Vid samma tillfälle i London frågade jag mediet ” vad är det för mening med att min goda väninna drabbats av förlamning och nu sitter som invalid? ” hennes kropp har brutits ned, men hennes andliga liv blir i och med detta rikare, och det är detta som betyder mest. Det som nu är bra för hennes själ är att prövningarna adla. Motgångarna kan höja ens personlighet men sällan medgångarna. Brevet från Norrland. Det kom ett brev från en stad i nordligaste delen av vårt långa land. Brevet innehöll endast en förfrågan vem vederbörande skulle vända sig till för att bli medlem i någon spiritualistisk förening, och brevskrivaren undrade ifall det fanns meningsfränder i staden där hon bodde. Jag satte papper i skrivmaskinen för att besvara brevet. Plötsligt får jag förnimmelsen av att inte vara ensam. Det är en känsla som är svår att beskriva. Det kommer ett stort lugn över mig. Det blir så underligt tyst och stilla. Samtidigt som jag kan förnimma att osynliga vänner är närvarande. Jag förblev i stillhet och avvaktade. Jag mindes särskilt väl att jag fick inspiration eller stark ledning för att besvara brevet. Jag började skriva utan att mina tankar formulerade brevets innehåll. Det blev rätt långt. Jag tog en kopia. Och det var tur, för jag skulle sedan, när brevet var avsänt, inte kunnat minnas ett enda ord av det som skrivits. Jag skrev brevet, frimärkerade det och gick till brevlådan med det. Detta skedde efter vad jag kan förstå i någon slags trang. Inspiration kanske man också kan säga. När jag blev fri denna påverkan läste jag kopian, och då blev jag rädd. Där stod direkta råd till min okända brevskrivare. Att damen i fråga skulle sluta med frukten. Att apelsiner och citroner var direkt skadligt för henne, och att svullnaden inte skulle ge med sig förrän hon upphörde att förse kroppen med fruktsyror. Det var också en hel del andra saker. Order och förhållningsföreskrifter till henne. Jag blev riktigt ångestfylld vid tanken på hur min okände brevvän skulle uppfatta detta. Det fanns inget nämnt i hennes brev om sjukdom eller om hennes person. Jag kände mig orolig och undrade om jag blivit påverkad och vilseledd av någon som ville skoja med mig. Saken fick bero några dagar. Då kom ett brev från Norrland. Det var ett överlyckligt brev. Ett tacksamt brev. Ett undrande brev. Damen i fråga skrev att hon i 14 dagars tid bara livnärt sig på apelsiner och frukt. Då hon hade svullna leder och varit sjuk och nere. Att hon inte kunde gå och handla. Men sänt grannens barn till fruktaffären och trodde att hon skulle bli frisk genom denna fruktdiet. Detta hade istället förvärrat hennes sjukdom. Det kände hon. De övriga råden var sådana som hon förstod och behövde. Nu undrade hon bara hur det kunde komma sig att jag kunde skriva till henne om detta. Jag kunde bara skriva till henne och säga precis som jag säger nu. Att jag upplevde det så här. Förklara. Varför och hur? Det kan jag inte. Det verkar omöjligt att förklara. Jag bara upplever saker och ting. Visst är det ofattbart. Men det händer ändå. Jag måste ju få det från någon intelligens. Det sänds Och jag tror att det måste vara någon form av tankeöverföring från de döda till mig. Tankeöverföring levande människor emellan lär ju förekomma. Så varför kunde man inte tänka sig att någon av dem som gått över gränsen till en annan existens också kan förmedla sig på detta sätt? Damen i rokokosoffan. I början på 50-talet gifte en väninna om sig. Jag skulle vara vittne och första gången jag såg hennes nya man var faktiskt vid vigseln. Efteråt var det en liten middag i brudgummens hem och hans mor, en gammal förtjusande överstinna, hade ordnat det värdigt och vackert. Jag kände inte till min väninnas nya familj just mera än till namnet. Det gjorde inte min väninna heller särskilt mycket då. Det var en stor, gammaldags, vacker våning. Jag hade ingen tanke på att uppleva något övernaturligt. De övriga gästerna skulle komma någon timme senare. Just som jag kom in i salongen ser jag i angränsande rummet att folk är samlade. Ser tydligt en kraftig, ljushårig dam i 30-årsåldern. Hon står och samtalar med en äldre, gråhårig dam som satt i en rokokosoffa. Jag såg hela rummet förresten möblerat i vacker rokoko. Jag dröjde något och såg mig om i det rum jag befann mig men tänkte att jag borde kanske gå dit in och hälsa. Det var tydligen fler som redan anlänt. Jag minns att jag tittade på ett par vackra tavlor och njöt av det smakfulla rummet, innan jag vände mig om för att sälla mig till de övriga. Då jag tittade in i rummet igen, såg jag ett helt annat möblemang. En enorm stor klädkista. Ett dukat middagsbord. Det fanns inte en enda människa där. Jag blev alldeles yr och rusade ut i hallen och kallade på min väninna och frågade henne om det bara var jag här eller finns det andra gäster. Hon såg förvånad ut. Vad menar du? Vad har du sett? Här finns ingen utom jag och Nils och svärmor. Hon såg ut som hon trodde jag var berusad. Samtidigt kom hennes svärmor och bad mig berätta vad jag sett. Snälla ni, sa hon, komma citationstecken, berätta vad ni sett. Jag beskrev utförligt vad jag varit med om. Hon började gråta av glädje. Hon omtalade att hennes äldsta dotter såg ut som jag beskrev den ljusa damen. Att den äldre var hennes egen mor och att just detta rum hade varit möblerat med rokokomöbel. Precis som jag beskrev det. För många år sedan då dottern levde. En annan dotter bosatt i en annan stad hade numera denna möbel och rummet var nu matsal. Det var andra detaljer som jag inte nu minns längre men som jag då kunde omtala och vilka stämde och kunde kännas igen och bekräftas av min väninnas svärmor. Till saken hör att min väninna inte hade en aning om att det funnits en rokokomöbel i hemmet. Jag frågade mig själv varför jag skulle få se just detta och på min väninnas bröllopsdag. Men den gamla fina överstinnan sa mjukt och stillsamt citationstecken, detta var en hälsning till mig. En dyrbar och fin hälsning som jag nu får leva på tills den lyckliga dag kommer då jag får förenas med mina kära. Det är omaka paret. Som väl är. Ser. Jag inte så ofta. Det vore nog störande och ibland kan man inte tala om det heller utan att förlöjliga sig när. Fortlevnaden. Ju som regel förnekas. En dag kunde emellertid min mediala begåvning glädja en medmänniska. Jag var bjuden till en vän på middag. Vi kände inte varandra så mycket, men hade träffats hos gemensamma bekanta och sympatiserade. Hon lät mig förstå att hon var insatt i de spiritualistiska tankegångarna och själv haft en del upplevelser. Jag var emellertid angelägen om att hålla samtalet på andra ting. Vid ett tillfälle ringde telefonen och min värdinna gick till ett annat rum och var borta 3-4 minuter. Jag såg då en liten, mager dam komma genom rummet, mycket tunn. Genomskinlig. Hon såg mig. Nickade vänligt och jag hörde henne säga citationstecken, jag heter Tora. Hon gick fram till ett bord. Föll på knä som i bön. Jag satt stilla och undrade. Vad betyder detta? Då får jag se en man. Liten. Ganska tjock. Stor näsa och med ett judiskt utseende. Han gick också fram till bordet. Men blev stående. Så försvann synen. Min värdinna kom tillbaka. Vi fortsatte vårt samtal som om inget hade hänt. Jag beslöt att inte säga något om min syn. Men den pockade och jag hade hela tiden en obehaglig känsla av att jag ovillkorligen måste berätta om min syn. Jag var så besluten att inte säga något att jag bröt upp tidigare än jag från början tänkt. Men i hallen, med hatt och kappa på, tvingades jag att fråga om någon. Tora var bekant om hon såg ut som jag beskrev. Jo, det stämde. För ett halvt år sedan hade hon fått lämna jordelivet och helt nyligen även hennes man. Som såg ut precis som jag beskrivit honom. Han hade varit ateist och att han inte knäböjde utan förblev stående när Tora föll på knä i bön. Var enligt min värdinna. Så typiskt. Det kunde inte vara bättre bevis att det verkligen var de båda. Som gästat henne. Vidare berättade hon. Att hon själv ofta fallit på knä just vid detta bordshörn och bett för sin väninna Tora som en lång tid plågats av en ohygglig och tärande sjukdom och när. Hon gick över var hon liten. Tunn och mager och vägde något över 40 kilo. Min värdinna sa att hon förstod. Att om någon mänsklig varelse skulle få leva vidare så var det just Tora. För hon var rödmjukheten och godheten själv. Dessa makar hade i livet varit mycket olika och åsikterna hade gått helt isär. När det gällde trosfrågorna. Trots detta såg jag de båda tillsammans. Guldbelocken. För en del år sedan gick min svärfar över gränsen till ett annat liv. Han hade en klockkedja med en liten belock på som bar Odfellows märke. Eftersom jag samlar belocker på mitt armband. Föreslog min man att vi skulle flytta över även denna belock till mitt armband. Jag undrade om det. Passade. Och sa också :" tror du farfar skulle vilja att jag bär den? Varför inte? Svarade min man. Han var ju noga med att allt skulle användas och tagas vara på. Vi lät en guldsmed flytta över belocken och så tänkte jag inte mer på den saken. Nästan 2 år senare var vi på en seans. Mediet kom fram till oss och sa att en äldre man står här och hälsar på er båda. Han visar sin klockkedja och säger något om att den är omgjord. Mannen säger att det är något med klockkedjan och att han är så glad för något. Vi kom inte att tänka på belocken. Men då tog mediet min arm, där jag bar ett armband, och sa, mannen här påstår att ni har något på armen och han säger, att det har med hans klockkedja att göra. Då erinrade vi oss belocken och förstod. Jag frågade då, om han tyckte om att jag använde belocken och fick till svar :" ja, det är bra, men att du inte förstod vad jag menade på en gång. Detta var ett typiskt svar för min svärfar, att mediet hade kontakt. Men min svärfar måste vara 100% äkta. Hon nämnde också att han hade käpp och stötte och käppen i golvet liksom att bekräfta varje ord. Detta stämde också. Han brukade göra så. De underbara föräldrarna. Telefonen ringer. Det är samtal från en stad i södra Sverige. En man presenterar sig. Det är ett vanligt namn som slutar på son och inte säger mig något om personen i fråga. Frågan gällde vart han skulle vända sig för att dels få vår tidskrift och dels kontakt med någon förening. Jag gav honom några adresser. Vi skulle just avsluta samtalet. När jag förnimmer närvaron av någon. Osynlig. Och omtalar att jag bestämt får kontakt med någon och hör den för mig okände i telefonens saga. Så intressant. Jag bad honom hövligt men bestämt att vara tyst ett ögonblick och fram ur tomma intet på cirka 1 meters avstånd. Ser. Jag en dam och en man och jag beskriver dem. De omtalade att den jag talade med i telefon var deras son, som varit anställd vid järnvägen. Att de båda gått över med kort tids mellanrum. De lämnade en hel del upplysningar just för att styrka sin identitet. Jag beskrev deras utseende och det stämde till punkt och pricka, sa mannen i telefon och slutade med att säga. Nu behöver jag ju inte de här adresserna. Nu har jag fått veta det jag ville. Jag vill veta om mina underbara föräldrar lever vidare. Det kan inte vara så att det är slut fast jag sett dem sänkas ner i kistorna. Jag kunde inte tro det var slutet. Nu har jag visshet. Fru Gilmark vet inte vem jag är. Och ändå har ni beskrivit mina föräldrar och sagt allt det här. Jag behöver ingen förening. Jag vet nu. Tack. Ja. Så här spontant kan man uppleva det. Övernaturliga. Jag tror absolut inte att man kan. Framkalla, och genom att önska kontakt erhålla den. Antingen. Yes. Det gäller också inte. Jag har en väninna. En kaftran officer. Som har varit död en del år och min väninna har gått på seans efter seans utan att få något budskap från honom. En gång kom hon hem till mig och vi satte oss och samtalade. Innerligt önskade jag hjälpa min väninna och bad om kraft och ledning om det var Guds vilja att jag skulle få bruka min medialitet. Men intet kunde jag uppfatta. Inte det allra minsta. Vi kom då överens om att träffas en annan gång. Så skedde. Jag förnam då kontakten med en personlighet från andra sidan. Jag hoppades också att det skulle vara hennes man. Men så blev det inte. Istället såg jag en helt annan man. Kunde inte uppfatta hans namn mer än att det var två starkt betonade e i hans namn. Min väninna var oförstående. Kände inte igen honom. Hon var så inställd på att det skulle bli kontakt med hennes man. Att honom chalerade vad jag såg. Tills han började berätta en del detaljer och då utropade hon kolon citationstecken nej men det måste vara Helge. Då stämde också beskrivningen och sa. Så dum jag var. Det är ju exakt beskrivningen på Helge. Hon blev så glad och ivrig att jag själv kom ur den vibrationscirkel eller det trangetillstånd. Jag befann mig. Inte heller denna gång kunde jag se hennes man. Men Helge fick tydligen komma igenom. Men varför inte hennes man kan meddela sig? Det kan jag inte förklara men det är ju möjligt så sker längre fram. En sak har jag emellertid lärt mig. Det går inte att störa eller framkalla de som gått över gränsen. De kommer självmant och ger sig till känna för att trösta sina kära. Även om skilsmässan är smärtsam så mildras den dock i vetskap om ett fortsatt liv. Underlättare. Ljusare och bättre förhållanden. Det är av vikt att vi inte bara tänker på det materiella utan ger vår själ lite näring också. Det har evighetsvärde. En tro utan goda gärningar är utan värde. Prövningarna vi får är av godo. Om vi genom dem kan höja vårt andliga ja. Jordelivet är endast en skolgång. Vi går i olika klasser. Får gå kvar tills vi lärt nog. Jag tror också det förnämsta budordet och det viktigaste är kolon citationstecken vad helst det haven gjort mot en av dessa mina minsta. Det haven är också gjort mot mig. Och det absolut svåraste kolon citationstecken älskar din nästa så som dig själv. Detta får en djupare innebörd om man ser det ur reinkarnationssynpunkt. Jag tror att vi liv efter liv just får lära oss. Älska vår nästa. Och det är väl där vi mest misslyckas och följaktligen inkarneras igen och får försöka på nytt. Ateisten under våren 1965 besökte jag Göteborg och en del andra städer och berättade om mina upplevelser. Det blev stor publik på alla platserna och många försökte efteråt komma i kontakt med mig. Eftersom tiden inte räckte till för alla så lämnade en dam mig en lapp med sitt namn och adress och bad mig kontakta henne. Om hennes man möjligen skulle ge sig till kärna. Jag stoppade på mig adressen. När jag kom hem väntade massor av olika arbetsuppgifter. Lappen med adressen lade jag på mitt skrivbord och tänkte sända ett par böcker eller föreningsprogram. Så fort jag fick tid. Någon vecka senare hade jag just slutfört ett uppdrag och renskrivit ett par artiklar för en veckotidning. Jag tyckte det var skönt att få lämna skrivmaskinen ett tag och pusta ut. När jag märkte att en personlighet ville ge sig till känna. Det var en man. Han gav sig tydligt till känna och jag förstod att han var mycket angelägen att få kontakt med mig. Jag frågade om detta hade samband med lappen med adressen på. Det var det. Han lät mig förstå. Att han var lärare. Att han varit fullt frisk. Absolut frisk. Men hjärtat hade upphört att slå. Jag kände hur jag fördes med honom till ett stort kallt rum. Det påminde om en bankhall. Jag förstod inte meningen med detta rum. Han berättade hur innerligt lycklig han varit. Hur mycket han älskat sin hustru och trots att det funnits barn så var det hustrun. Som betydde mest för honom. Han såg trevlig ut. Verkade mycket lugn. Hade en air av pondus i sitt vasen. Jag skrev till damen och berättade vad jag upplevt. Men bad henne skriva eller ringa mig. För jag hade ju många som sökte mig och personen jag sett kunde ju tänkas tillhöra någon annan. Men egentligen var jag själv ganska säker på att jag haft kontakt med rätt person. Jag hade inte möjlighet posta brevet samma kväll utan gjorde det på förmiddagen dagen efter. Vid 12-tiden ringer telefonen och det är samma dam. Jag kvällen innan skrivit till. Hon blev glad höra. Att jag skrivit till henne och att ett brev var på väg. Hon sa då. Att hennes man varit lärare och att det andra stämde också. Men hallen kunde inte heller hon förstå eller förklara. Jag såg mannen igen. Mycket tydligt och han kunde på olika sätt ge sig till känna och bevisa för sin hustru att det verkligen var han. Med sig hade han en präst som funnits i hans släkt. Och han sa på tal om sitt arbete att han var född i en pedagogisk släkt. Och det stämde. Ty fadern var lektor. Eller om det nu möjligen var rektor. Om jag här skulle uppräkna allt som sades så hade det inget värde för er som läsare av detta. Men för en djupt sörjande ensamstående kvinna blev de ord som förmedlades dyrbara hälsningar. Under ett och ett halvt år hade hon lidit mycket. Hon hade känt att han levde. Men hade inte själv förmått se eller uppfatta honom. Hennes make sa bland annat kolon citationstecken jag följer dig. kan inte drömma om att lämna dig, men du måste förstå att jag lever. Han sa vidare att denna möjlighet till kontakt hade han aldrig i livet drömt om eller aldrig ens tänkt på att den skulle bli vare sig nödvändig eller möjlig. Men han sa att nu när han visste, så skulle han ge sig till känna på många olika sätt. Tibetanen. Är 1957 flyttade min man och jag till Uppsala. Något år senare kör jag med bilen ner för Carolinabacken. Jag får då på andra sidan gatan se en man komma gående. Det var inget märkvärdigt alls med honom. Men bredvid honom liksom svävade en personlighet. Som var så kompakt i vibrationerna att jag bromsade in och stannade bilen. Det var inte någon person som man ofta ser på dessa breddgrader. Mannen såg ut som en asiat. En tibetan. Hans kläder och sandaler. Ja, hela hans varelse påminde om de fotografier man sett av tibetaner. Vibrationerna var mycket starka. Vem var mannen som tibetanen följde? Jag visste det inte. Hade aldrig sett honom. En tid efteråt blev jag presenterad för honom. Min man kände honom väl sedan tidigare studieår i Uppsala. Jag fann honom intressant på något sätt. Men kunde inte glömma tibetanen. Jag sett följa honom. Att berätta episoden för honom fann jag omöjligt. En tid gick. Vi var bortbjudna en kväll till goda vänner och där sammanträffade vi åter med docenten N.N. och hans fru. Då måste jag erkänna att jag skärpte mig för att se om jag skulle förnimma tibetanen. Jag såg ingenting och glömde bort det hela ju längre kvällen skred fram och när jag trött av dans och glam slog mig ner i en soffa med några trevliga vänner får jag plötsligt impuls att gå in i ett angränsande rum. Där står min vän docenten och samtalar med några personer och någon meter bakom honom står tibetanen och ser på mig. Jag fick en känsla av att han ville jag skulle berätta om honom. Det blev nu inte möjligt att göra detta samma kväll men det blev ett tillfälle senare. Docenten tog det hela mycket skämtsamt. Skojade friskt med mig och hade hejdlöst roligt åt historien. Jag fick besök av tibetanen en gång senare och han sa han skulle visa sig för docenten och jag bad honom innerligt att göra det. Ty jag kunde aldrig själv övertyga docenten om tibetanens existens. Jag fick väl vänta 2 år innan detta gick i uppfyllelse. Följande har jag i alla fall fått mig berättat av docenten själv och detta berättades med största allvar och respekt. Andra personer var närvarande vid tillfället i fråga. Jag tror inte han ljuger eller skulle ha intresse av att ljuga för att ge mig rätt. Jag var i Stockholm och hade lust se en utställning på Nationalmuseum. Det var just inga människor där. Så jag fick gå ensam och beundra konstverken. Plötsligt blev jag medveten om att någon stod vid min sida. Jag fäste mig inte särskilt vid det men eftersom det var gott om plats förstod jag inte varför någon ställde sig så nära mig. Jag såg ner och upptäckte ett par nakna fötter i ett par egendomliga sandaler och såg en klädnad av grovt grått linneliknande tyg och ser en man som såg så underlig ut att jag undrade om någon filminspelning pågick eller om det fanns någon separat utställning från något exotiskt land. Jag vände åter mitt intresse till tavlan framför mig. Och i ett enda blixtsnabbt ögonblick är figuren vid min sida försvunnen. Jag rusade runt. Från rum till rum. Ut i korridorerna. Sökte överallt. Men den egendomliga person jag sett vid min sida var som uppslukad av jorden. Fanns helt enkelt inte. Jag frågade om det pågick någon separat utställning men vaktmästarna skakade på huvudena. Någon förklaring kunde således docenten än inte få. Men han hade upplevt något som inte ingick i hans välorganiserade tänkande. Något som inte kunde förklaras. Men han kom ihåg vad jag berättat och därför omtalade han det för mig och några andra vänner. Ett sådant här bevis finner jag vara långt värdefullare än de upplevelser jag själv har. Visserligen kan hundratals människor bekräfta att det jag har förmedlat är sant och riktigt. Men att de själva får se har ju alltid långt större värde. Och bevis måste man ha för att kunna tro på fortlevnaden. Vid en diskussion i TV för någon tid sedan hörde jag en gammal fin och mycket lärd man försöka förklara med sina torra teorier. Varför och hur? Det är möjligt att somliga personer har hallucinationer. Han sa. Det beror på syrebrist i hjärnan. Det var den mest underbara replik jag fått höra och fick mig ett verkligt gott skratt. Samtidigt kunde jag inte låta bli att önska att vår skapare skulle utrusta hela mänskligheten med lite mera syrebrist i hjärnan. 5 röda rosor. En av mina bästa vänner, som är fullt införstådd med att man kan ha kontakt med andevärlden, har en mycket kär vän som gått över för en del år sedan. Han var sitt jordeliv präst. Otaliga gånger har han givit sig till känna, men en gång blev jag misstänksam och tänkte att han driver nog med oss. Han sa nämligen till min väninna kolon citationstecken du ska få 5 röda rosor på ett sätt som är lite egendomligt. Då ska du förstå att det är från mig de kommer. Tiden gick. Ett par månader senare ringer min väninna och säger citationstecken jag sitter här med 5 underbara mörkröda rosor och är fullständigt bragt ur fattningen. Min vän lovade ju mig att jag skulle få rosor på ett egendomligt sätt. Hur har nu detta gått till? När budskapet mottogs av min väninna var endast hon och jag ensamma i huset. Hon hade inget sagt till någon och inte heller jag. Jag hade förresten betvivlat att jag fått budskapet rätt. Min väninna berättade att en vän till familjen bosatt Norrland hade varit på genomresa till Stockholm. Eftersom en släkting fyllde år hade han köpt 5 röda rosor och gått upp till den för att uppvakta. En städfru hade öppnat. Föremålet för uppvaktningen hade lämnat staden inför högtidsdagen och befann sig utomlands. Våningen städades. Allt var upp och nervänt. I den situationen fann mannen det inte så lämpligt att lämna de vackra rosorna utan tog dem med sig ner igen till bilen. Han skulle till Stockholm. Han tyckte det var onödigt att han skulle åka iväg med rosor i bilen. De skulle ju ändå vissna. Sa han, funderade ett ögonblick och kom sedan ihåg att familjen B. bodde i närheten. Varför inte se om de var hemma och förklara sig om det var med rosorna och överlämna dem där istället? Nu satt min väninna där med 5 underbara rosor. Dessa fick en långt större betydelse för henne än vad mannen som överlämnat dem kunnat ana. Samma väninna fick ett annat budskap för inte så länge sedan. Jag låg och läste morgontidningarna och skulle just stiga upp. Där jag återsåg hennes präst i rummet citationstecken vad är det nu då? Sa jag. Bilden försvann. Jag ringde till min väninna och sa att det måste vara något särskilt prästen ville, eftersom han visat sig. Då fick jag åter kontakt med honom. Men hans resonemang var så märkligt att vi bara skrattade. Han talade nämligen om en briljant ring. En ring som min väninna skulle få. Min väninna sa att han menar nog att jag ska få igen min ring som min syster lånat. Ty hon hade varit på ett stort bröllop och fått låna den. Jag kände att detta var fel. Men jag fick inte budskapet tydligare. Detta var tisdags förmiddag. På torsdagen med första posten fick min väninna brev från en veckotidning och en liten ask med en briljantring. Veckotidningen i fråga hade haft en pristävling och de skänkte bort briljantringar som vinster. Jag frågade varför hon inte kunnat förstå att det var om detta han talat och fick till svar att hon ofta sänt in svar till veckotidningar men aldrig vunnit något. Hon hade visserligen sänt in svaret men inte tänkt mer på det för. Man vinner ju aldrig i alla fall. Jag frågade henne om hon omtalat för mig att hon sänt in svar till denna tävling men hon kunde inte påminna sig att hon gjort det. Mannen som inte kan glömma. Denna händelse inträffade för något år sedan. Jag kom med bilen från Örebro och skulle till Uppsala. Vägförhållandena var goda. Ingen besvärlig trafik och inget krångel med bilen. På en rak vägsträcka förlorar jag herraväldet över bilen och brakar rakt in i ett staket som omger en villa. Jag bedömer att den hastighet jag hållit var omkring 70-80 km. Några skador fick jag inte och kunde själv tagla mig ur bilen, som senare måste transporteras hem av räddningskåren. En äldre man kom ut ur villan och säger citationstecken chass och det är färdigt nu igen. Jag blev nog ganska konfunderad över just dessa ord. De vänliga människorna som bodde i villan hjälpte mig ringa och ordna så bilen kunde bli hämtad. Under tiden berättade de för mig. Vi bor här i villan sedan 30 år tillbaka. Vår dotter flyttade hem till oss för 6 år sedan med sina båda barn. Hon blev nämligen änka för 8 år sedan. Hennes man omkom i en bilolycka. Under de 6 år som dottern bott i sitt forna föräldrahem hade 6 eller om det var 7 bilar lika oförklarligt kört in genom staketet och hamnat i närheten av villan. Jag frågade om det inte hänt liknande saker förr. Nej, aldrig. Aldrig tidigare. Eftersom jag haft kontakt med många som plötsligt slungats in i andevärlden genom just olyckor. Så tände jag vid hemkomsten till Uppsala ljus. Satte blommor på mitt altare och bad om lov att få vägleda och hjälpa den förvirrade och olycklige som tydligen inte förstått att han var död. Hans längtan efter sina kära var så stark att hans vibrationer med all säkerhet kunde påverka personer som kanske just då kopplat av våld liksom var mottagliga för hans personlighet. Vid detta tillfälle såg jag ingen personlighet. Jag såg min ledare och han talade även till mig. Jag har många gånger tänkt att det ändå är märkligt att inte andra världen ska ha möjlighet att hjälpa dessa till rätta. Men det tycks som alla de som benhårt förnekat. Faktiskt stirrar i något mörker. De kan inte komma ur detta tillstånd och inte nås av de ljusa, lätta vibrationer som hör andra världen till. De uppfattar mera de jordiska förhållandena och det är väl i denna form vi ofta får se de spökena. Detta är ju inte annat än vad man kan kalla starkt jordbundna andar. De existerar. Men det finns de som kan lämna jordens sfär mycket snabbt och vandra vidare. Hjälp mig finna honom. En man ringde mig för någon tid sedan. Han sa att en son till en släkting drunknat och de kunde inte finna kroppen. Jag fick en svag kontakt med pojken. En del av vad han sa kunde placeras och det troliga var att han lämnade många uppgifter. Men jag förmådde inte då taga upp dem. Jag bad mannen ringa en annan kväll och vid en viss tid. Denna dag hade jag gäster och måste skjutsa dem till Sigtuna på kvällen. Varför jag på hemvägen erinrade mig mannen som skulle ringa. Jag tyckte det var dumt att jag lovat att taga emot samtalet för hemma väntade mig en stor disk och påföljande dag skulle jag resa bort. Jag sa då. Inom mig ” kunde inte pojken komma nu och säga något. När jag i alla fall sitter här i bilen och har det relativt lugnt. Det var hastighetsbegränsning och bilköer. Jag hör då ” Arvi var nära mig. Jag hör orden mycket väl men förnimmer som väl är ingenting. Vilket kunde varit synnerligen olämpligt under bilkörningen. Jag frågar ” är detta sanning? Och hör igen. Arvi var nära mig. Väl hemkommen ringer telefonen och jag börjar då med frågan ” heter ni Arvid? Nej. Hur så? Jo. Jag har bestämt haft kontakt med pojken och han säger att Arvi var nära mig. Hur hänger det ihop? Fru Gilmark. En man följde med mig idag för att dragga och han heter Arvid. Ja. Men om han var med så var ni väl båda nära pojken? Nej. Jag gick ifrån ett tag och försökte skaffa ett längre rep och då gick Arvid ett stycke längre bort och draggade. Talade ni om för mig förra gången ni ringde? Att någon person vid namn Arvid skulle följa med er? Nej. Det kan jag inte ha gjort för han erbjöd sig efter vårt samtal att följa med. Jag fick en känsla av att den som drunknat hade fastnat. Jag fick inte tydligt veta var. Men jag kunde se hur hon flöt från norr mot söder och att en lada eller dess knut låg nära vattnet. Detta stämde med en plats där de sökte pojken. Tyvärr kunde jag inte få detta budskap tydligare så att det kunde bli till någon hjälp för att finna pojken och idag när detta skrivs har de troligen ännu inte funnit honom. Den man jag samtalat med i telefon lovade nämligen ringa när de påträffat kroppen. Det är nu någon vecka sedan vårt sista samtal. Att se in i framtiden. Jag tror att man under vissa betingelser kan få vägledning. Man kan endast taga emot och man får inte missbruka det som gives. Framtvinga något går inte under några förhållanden. Jag vill berätta en händelse som jag funnit märklig därför att det gällde en person som betytt oändligt mycket för sammanhållningen under det sista världskriget. En person som jag själv inte har några som helst beröringspunkter med. När Winston Churchill insjuknade lämnades rapporter om hans hälsotillstånd vid var nyhetsutsändning. På tisdagskvällen kom min man hem efter det nyheterna sänds och frågade hur det var med Sir Winston. Tillståndet var kritiskt, sa jag. Ty så hade radion meddelat. Jag hör då, utan att se något, hur en röst säger mig ” han hämtas söndag morgon. Då får han gå och jag återgav orden ordagrant och min man säger nästan förskräckt ” nej. Hur kan du säga så? Det kan du väl inte veta så bestämt ” jo. Jag vet. Det blir så. Han går över söndagsmorgon. Vår pojke kom samtidigt in och hörde samtalet. Vi talade sedan inte mer om det på torsdagen gästade jag en väninna och då upprepade jag min vetskap om att Churchill skulle lämna jorden den följande söndagens morgon. Så skedde också. Omkring klockan 9 svensk tid och i London omkring klockan 8. Churchill var mycket väl förtrogen med den värld som förberedde hans ankomst. I den engelska tidskriften Sussex News har hans son Randolph skrivit mycket om sin berömde fars intresse och förståelse för spiritualismen. Link jag tror dock inte att det vore lyckligt om allt för mycket av förutsägelser gavs människorna idag. Många skulle inte kunna bära det. I alla tider har det funnits personer som kunnat se in i framtiden. Dessa har inte haft någon behaglig tillvaro. Förr kallades de profeter. Idag har de inget namn. Möjligen ordet siare. Och med detta namn följer ett ganska dåligt rykte och man sätter inget ro till dem. I händerna på ansvarslösa personer kan givetvis en medial gåva missbrukas. Men jag tror aldrig att en gåva av Gud till människors fromma kan missbrukas. Då tages den helt säkert bort. Vår framtid är på sätt och vis förutbestämd. Någon sällsynt gång kan själen förnimma och hinna i fatten. Nu vet jag. En dag ringde en dam från södra Sverige. Hon var intresserad av vår rörelse och bad om en del upplysningar. Jag kunde då, utan att hon bett om det, förmedla ett budskap. Hennes broder hade i en bilolycka mycket hastigt lämnat jordelivet. Han visade sig för mig. Jag kunde beskriva honom. Han berättade om olyckan. Han nämnde ett namn och sa att det hade samband med hans död. Han nämnde namnet. Sven-Erik. Den jag samtalade med i telefon kunde inte förstå detta. Hon kände ej till namnet. Vidare sa han att han kunde tala med sin syster och han tillade sjuksyster. Jag blev konfunderad och frågade vad han kunde mena med det. Hade han någon syster andevården och varför nämnde han sjuksyster? Jo, den jag talade med var ju hans syster och hennes yrke var sjuksyster. Han var i sina vibrationer så tydlig att jag kunde förmedla en mängd budskap som genast kunde bekräftas, men jag fick ändå efter ett par dagar följande brev. Ekstad den 5 maj 1965. Fru Astrid Gilmark. Som ett tack för samtalet igår ber jag få överlämna detta till en bukett blommor. Jag har ej möjlighet att nå en blomsterförmedling idag. 100. 101 ska inte trötta fru Gilmark med långt brev, men samtalet som rörde sig omkring min broder som omkommit vid en bilolycka var så fantastiskt att jag måste tala om att jag tror allt som fru Gilmark hörde och såg stämde. Namnet Sven-Erik, som jag inte kunde förstå meningen med, har jag nu fått förklaring till. Jag kom att tänka på långtradarchauffören som i rätten blev dömd som skyldig till olyckan och ringde min svägerska för att få veta hans namn. Svaret blev: han heter Sven-Erik. Än en gång varmt tack. Högaktningsfullt. N.N. Han dog i Finland. Om de sörjande kunde ana hur glada och befriade många personligheter visar sig vara efter det de gått över gränsen till nytt liv, så skulle de inte sörja så svårt. Jag talade nyligen med en dam som berättade att hennes bror varit svartsjuk och nyligen avlidit. Jag tycker inte om när man berättar för mig vem man vill ha kontakt med. Jag vill inte veta något. Jag kan ju inte bestämma att den eller den ska visa sig. Men så skedde emellertid. En glad, frisk och trevlig man visade sig och sa ”citationstecken, jag hann inte fylla 50 år innan jag kom hit. Han måste under jordelivet varit något av en idealist som inte haft det så lätt. Detta stämde. Likaså att han dog 2 dagar innan han skulle fylla 50 år. Han sa att han dött i ett annat land, vilket damen jag talade med emellertid förnekade. Eftersom jag inte kan ändra på vad jag får från andra sidan, så sa jag återigen ”citationstecken, han säger att han inte dött i Sverige. Nej, det har han ju inte. Han dog i Finland. Jag frågade varför hon inte genast hade förstått detta ”citationstecken hemma. Det var ju Finland för honom och även för mig”, svarade hon. Han berättade vidare att hans fru levde och att de hade 2 barn och han visade sig mycket stolt över dottern och någon examen hon nyligen tagit. Detta stämde. Det kom flera upplysningar som omgående kunde bekräftas. Därefter kom en personlighet som sa sig vara sjöman. Han ville göra gällande att han till och med haft sällskap medan jag talade med. Han omtalade att de båda känt varandra då hon var 26 år och att det hade varit i Finland. Vid den åldern hade hon visserligen vistats ett tag i Finland, men någon sjöman kunde hon inte minnas. Hans namn fick jag inte tydligt. Hon lovade tala om för mig om hon kunde erinra sig vem mannen var. Detta hände nyligen och jag har ännu inte hört något ifrån henne. Men för mig som såg sjömannen var han lika verklig som brodern, som jag direkt fick veta att uppgifterna stämde in på. Vårt samtal slutade som så många andra. Vi kom överens om att detta var märkligt, orimligt, men likväl sant. Kontakt är möjlig. Operationen. Detta upplevde jag under en operation våren 1944. Under flera år hade jag haft besvär med halsmandlarna av vår läkare. Doktor Flottkist föreslog operation och denna ägde rum på Sofiahemmet i Stockholm. När jag placerats på operationsbordet fick jag narkos och så försvann mitt medvetande. Men ett annat medvetande gjorde sig gällande. Vi kan kalla det narkosdröm. Sådant lär vara vanligt. Men under narkosen hände saker som gör att jag inte kan nöja mig med denna förklaring. Om inte läkaren, när jag skrevs ut, varit så envis och frågat ut mig så grundligt, hade jag nog aldrig fäst något avseende vid drömmen. Mer än att jag upplevt något märkvärdigt. Jag skulle tillskrivit detta narkosen. Följande etsade sig nämligen så fast i mitt minne att jag ännu idag har en stark minnesbild av händelsen. Jag befann mig plötsligt på den gröna äng man i sagoform alltid beskriver som himlen. Jag vandrade mellan två ljusa, höga gestalter som förde mig framåt. Vi gick genom ett landskap som var så vackert att jag inte tror man kan finna på jorden någon plats så sagolikt skön. Skulle jag dock våga mig på en beskrivning som något så när motsvarar detta landskap, så blir det de mjuka, böljande kullarna runt Florens. Färgerna här var pasteller, ljusa, lätta. Vi kom genom en rikt blommande trädgård. Men jag mindes att varken träden eller blommorna påminde om jordiska växter. Vi gick inte. Vi skred framåt. Vi svävade, liksom förda av en osynlig kraft. Vi kom till ett cirkelformat tempel. Det var inte en kyrka så som vi tänker oss den. Jag hörde musik och sång. Men jag såg varken sångare eller musikanter. Allt var vitt, som alabaster. Här inne talade de båda följeslagarna till mig och de uppmanade mig mycket allvarligt och kärleksfullt att förstå att jag inkarnerat på jorden för att utföra ett arbete. De sa att jag måste tänka på min vandel och leva så att jag kunde bli till nytta för mina medmänniskor. Det var en del annat som sades mig som jag kan återge. Men jag vill inte. Inte ännu. Kanske längre fram i tiden. När den tid som visades mig är närmare. Jag frågade var jag befann mig. Och fick till min förvåning veta att jag var i andevärlden. Den värld alla människor kommer till efter döden. Jag protesterade förstås genast. Jag är inte död. Sa jag komma citationstecken, jag lever ju. Här är jag ju. I detsamma kunde jag förnimma hur jag förs nedåt. Nedåt. Hela tiden denna känsla av att jag sjönk. Plötsligt står jag på golvet i operationsrummet och ser hur jag själv ligger på operationsbordet och hur doktor Flottkist står lutad över mig. Han ser orolig och allvarlig ut. Mina ledsagare var fortfarande på varsin sida om mig. Där jag stod mitt på golvet. Jag uppmanades att minnas denna vandring och att nu återgå till kroppen. Jag hade varit i gränslandet, sades det mig, och nu väntade de att min levnad skulle gå i en annan riktning än tidigare. Många gånger har jag skämts över hur besviken jag väl ofta gjort dessa mina båda följeslagare i andevärlden. Ofta har jag tyvärr glömt deras visa ord. Men lika vilt som jag protesterat, då jag fick höra att jag var i andevärlden, lika våldsamt försökte jag slippa att gå tillbaka till kroppen. Jag greps av förtvivlan att behöva lämna detta underbara, lätta tillstånd. Jag ropade ! Nej, jag vill stanna. Jag vill stanna här. Med milt våld fördes jag framåt och jag kommer ihåg att det stod en förnicklad stol med runda hål i sitsen och jag grep tag i denna för att spjärna emot. Sedan minns jag inget. Allt blev svart. När jag vaknade upp ur narkosen hade jag ganska besvärligt med halsen under en veckas tid. När jag skulle lämna sjukhuset, och några dagar innan, hade doktor Flottkist varit mycket angelägen om att utfråga mig om jag upplevt något under narkosen. Först långt senare förstod jag hur viktigt det varit för honom att jag talat om precis allt. Men jag vet att jag då svarade undvikande. Jag ville väl inte att han skulle anse mig konstig. När jag lämnade sjukhuset och tog farväl sa han: innan fröken nu går, så måste jag berätta om en märklig händelse under operationen. Jag gör det bara därför att jag tror att det längre fram i livet kan ha en viss betydelse för er att veta detta. Under operationen inträffade en oväntad, svår kris. Hjärtat stannade och jag fruktade att livet flytt. Och plötsligt, utan någon för mig begriplig anledning, slungades en stol omkull i operationsrummet och en hastig ryckning i hela er kropp kom hjärtverksamheten att sätta igång igen. Det låter kanske konstigt idag. När jag säger att jag inte brydde mig så mycket om vad han då berättade. Jag visste ju att jag gripit tag i stolen och inte ville återvända till kroppen. Jag hade haft en märklig upplevelse och det troliga är väl att även doktor Flottkist upplevt något oförklarligt. Minus noll streck, det har gått många år sedan denna händelse. Men ju längre bort jag kommer från den, ju närmare är jag den på något oförklarligt sätt. Något av den överjordiska skönhetsupplevelsen når mig ibland på mest skilda sätt. En upplevelse i Österrike. Under några år har vi vistats under sportlovsveckan i Österrike för att åka skidor. Vi har sökt oss till Obertauen och har där faktiskt undvikit samröre med svenskar. Mest för att få fullständig avkoppling och nyttig övning i tyska språket. Vi hade härliga dagar och trevliga kvällar, bland annat i sällskap med en advokatfamilj, Brun från Köln, som bodde på vårt hotell. Efter middagen brukade vi prata vid en kopp kaffe. En kväll såg jag en man bredvid fru Bruni. Han höll en liten flicka i handen. Jag hade inte väntat få se något. Mannen omtalar att han var far till advokaten, men att fru Bruni aldrig sett honom i livet. Han talade en tyska som inte alls liknade våra bekantas. Det var som om en skånsktalande person kommit in i ett sällskap bland norrlänningar. Dialekten var så säregen att jag inte kunde placera den. Men nu hade jag semester. Nu skulle jag koppla av. Jag ville inte omtala min syn och samtala om andevärlden med dessa tillfälliga bekanta. Bilden av mannen och flickan kvarstod tydligt ganska länge, men jag ville inte ha någon kontakt. Utan föreslog min man att vi skulle dansa. Det gjorde vi rätt flitigt och klockan blev ganska mycket. Då vi beslöt att gå till sängs. Då dök ett samtalsämne upp, som vara respektive män som jurister inte kunde släppa. Jag sa att jag i alla fall tänkte bryta upp. Fru Bruni reste sig och gick samtidigt. Hon frågade på väg upp till våra rum om jag visste något om spiritualismen. Trodde vi i Sverige på det? Hon hade läst att i England kan man gå på spiritualistiska gudstjänster. Jag blev förvånad. Verkligen förvånad, och undrade varför hon frågade just mig. Det hade fallit henne in, förklarade hon. Hon hade under flera år gjort ideliga försök att träffa någon att tala med om dessa ting. Men alla hade bara skrattat och sagt att hon inte skulle anstränga sin hjärna med sådana galenskaper. Jag förstod att jag träffat en sökande människa. Jag förstod att jag måste hjälpa henne. Det var nog inte rätt av mig att dra mig undan, utan jag skulle berätta det jag sett. Vi satte oss i hennes rum och vi fick vara ostörda i nästan en timme. Jag berättade om mannen jag sett och vad han sagt. Det var rätt. Han hade varit död i många år och fru Bruni hade aldrig sett honom i livet. Av kort kunde hon förstå att en beskrivning jag gav kunde passa. Men språket, det var typiskt för honom och från den provins han kom ifrån. Det hade hon hört. Ty hennes man brukade på skämt härma sin hemorts tungomål. Men flickan som han höll i handen, vad hade sagt som henne? Hur såg hon ut? Det var en liten blond pös på 5-6 år. Ganska olik herr och fru Bruni, som var mörka. Jag beskrev henne och kunde inte förstå att just flickan skulle få någon betydelse. Men det fick hon. Fru Bruni hade förlorat sin lilla flicka och hade sedan fått 2 flickor till. Men sorgen och saknaden efter stora syster hade varit svår och varit plågsam, därför att det varit så mycket tragik förknippad med hennes död. Nu ville hon att jag skulle se flickan igen. Det kunde jag inte. Jag såg ingenting mer den kvällen. Fru Bruni frågade vilken sorts människor det är som tror på spiritualismens lära. Jag sa att det är praktiskt taget alla kategorier och vi har medlemmar från alla samhällsklasser. Vår berömde skulptör Carl Milles var spiritualist och vågade stå för sin övertygelse i likhet med många andra författare och konstnärer. Carl Milles skulpturverk Guds hand och Änglarna talar sitt tydliga språk. Kan någon predikan vara mera meningsfylld och vacker än Bo Setterlinds dikt? Efter detta, i hans diktsamling Framling på stranden. Jag återger den här nedan med författarens tillstånd. Efter detta. Du frågar vad det blir av oss när denna klädnad, som är kött och blod, ej längre tjänar oss men bäddas ner i jord. Det stora som ska hända är att när vi dör, vi kommer till en annan värld. Vi, som nu talar, tänker, känner, ser, behöver inte bära mer på denna kropp, som är förgänglighet. Vi får en annan kropp, som är av evighet. Det stora som ska hända är att allt vid dunkelt annat här till fullo ska förklaras. Att vi får möta Herren Gud. Att ansikte mot ansikte med kärlekens och nådens Gud en gång i evighetens klara värld vi såsom barn får vara. 0. Vilken lycka för en var, som redan här på jorden har förstått att på hans löftes ord med barnsligt hjärta svara. De två kvinnorna. Spiritualismen leder i bevis att livet fortsätter omedelbart efter döden och att förbindelse med andevärlden är möjlig, utan att binda någon vid en viss trosbekännelse. Framhåller spiritualismen människans personliga ansvar för tankar, ord och gärningar. Parapsykologin är den vetenskapliga delen av spiritualismen och en av vårt lands mest kända parapsykologer var doktor John Björkhem. För en tid sedan ringde en dam till mig och sa att hon blivit uppmanad av prästen i sin församling att taga kontakt med mig. Han förstod sig själv inte på spiritualismen, sa han. Men han hade varit vän med doktor John Björkhem och därför trodde han att jag kanske kunde hjälpa henne. Vad säger då prästen i er församling om döden? Frågade jag. Han säger att Gud har dragit en gräns vid graven och att vi inte vet mera. Det är nog bäst ni vänder er till ett riktigt medium. Svarade jag .. Jag är medial och ser ibland och ibland inte. Ett riktigt medium har större gåva. Hon hade fått mitt namn och adress av prästen i församlingen och litade inte på någon annan. Förklarade hon. Hon hade fått förtroende för mig och hon hade sett tv-programmet. Jag kände mig hjälplös och det lät jag henne förstå. Jag började med att säga till henne att om jag möjligen skulle få se något så måste hon själv vara ärlig. Hon skulle säga ja eller nej. Hon fick inte säga ja om hon inte var absolut säker på att hon kände igen eller förstod. Hon lovade detta och hon lät klok och förståndig. Jag förklarade för henne att jag ser som i dimma. Ibland tydligt. Ibland är det omöjligt att förstå och få ett samband med det som gives mig. Ibland uppfattar jag endast röster. Utan att se något. Jag fann det märkligt att jag inte såg något nu. För jag kände att någon personlighet var närvarande. Det var liksom stopp och jag frågade. Har ni svårt för att tro på detta? Ja. Jag har svårt att tro. Jag tror inte heller att det finns en Gud. Jag ska tro på Gud om jag får se min man igen. Kära vän. Sa jag .. Vi har ingen rätt att ställa ultimatum. Får vi kontakt med er man så är det av nåd. Det är en kärleksfull Gud som ger oss detta. Här. Lossnar. Det liksom och jag ser en man. Beskriver honom en förstår. Att han måste ha varit mycket kraftlös innan han gick över in i andevärlden. Han sitter i en säng och jag beskrev det. Jag ser också en vänlig. Blond dam som ordnar och liksom hjälper honom till rätta. Han säger inget själv. Ser bara oändligt trött ut. Vem var kvinnan? Damen jag samtalade med i telefon ville absolut veta vem hon var. Jag får då höra vänligt och milt, nästan ursäktande, att det inte hade någon betydelse vem hon var. Hon tillade .. Vi var kollegor. Damen i telefonen blev allt ivrigare och ivrigare. Här borde jag kanske stoppat samtalet. Kunde inte kollegan säga sitt namn? Jag fick namnet. Alldeles riktigt. Exakt fick jag ett mycket ovanligt namn. Som jag aldrig hört tidigare. Damen i telefonen började nu hejdlöst gråta och ropade. Har de träffats? Vad gör hon hos min man? Jag blev ganska betänksam. När gråten upphör och damen säger .. Fru Gilmark. Den kvinnan ni såg hos min man var en sådan där människa. Som såg andar. Hon var. Spiritualist. Tror jag det heter. Men kära ni. Det är ju precis en sådan som ni nu vänder er till. Jag är också spiritualist. Tycker ni det är så hemskt? Att jag har sett er man och kunnat beskriva honom? Nej. Att ni såg honom var ju bra. Men att ni såg den andra kvinnan det måste vara fel. Samtalet avslutades. Jag såg ingenting mer. Men efter någon månad ringde damen igen. Jag sa. Att jag inte vill eller kan förmedla budskap till henne för hon kanske får veta något. Som gör mera skada än nytta. Efter en tid får jag ett nytt samtal. Jag hade ju beslutat mig för att inte mer förmedla något budskap. Det ena du vill. Det andra du ska. Jag får se hennes man igen. Ensam som väl var. Tydlig. Absolut riktigt. där han berättade. Han beskrev villan där han bott, talade om massor av detaljer i hemmet, visade speciella saker och ting som han sysslat med, omtalade att han känt sig så ledsen över hustruns otålighet och att han var glad att vara på denna sidan nu. Han sa att han känt sig lika skamfilad som husknuten, och så visade han mig hur färgen var borta på ena knuten av huset, som tydligen varit mest utsatt för väder och vindar. Han var kärleksfull och vänlig. Jag fick intrycket att han inte haft så roligt alla gånger. Och jag tänkte, jag säger det, för kvinnan måste väl ändå innerst inne ha förstått det, även om hon inte vill medge det för mig. Vi har talats vid flera gånger, damen och jag. Och en gång frågade jag varför hon blev så förfärligt upprörd när den ljusa, vänliga damen första gången visade sig för att hjälpa hennes man att ge sig till tjäna. Det hade varit hans första fru, och de hade mycket riktigt varit kollegor, och hon hade alltid varit svartsjuk på den första hustrun. Amerikabrevet. Artiklar om min medialitet har varit införda, som jag nämnt, i en veckotidning, och tidskriften hade hamnat i Amerika i Brooklyn hos en svensk som vistats där ett 40-tal år. Jag fick en dagbrev från honom, där han berättade att ensamheten var svår för honom. Hans hustru Vera hade fått gå över i en annan värld. Nu undrade han om jag möjligen kunde få kontakt med henne. Han uppgav sin adress. Brevet låg 14 dagar, kanske 3 veckor, innan jag besvarade det. Jag sätter in ett papper i maskinen och tackar för det vänliga brevet. Jag går ifrån maskinen för att hämta några tidskrifter och en bok att sända med. Då hör jag underbar musik ljuda. Pianomusik. Det är klassisk musik. Men jag kan inte avgöra vad som spelades. Jag ser en dam som rör sig med svårighet. Det ser ut som om hon hade ont i fötterna. Hon är klädd i grå sjuksköterskedräkt och har ett dok om huvudet. Jag har inte sett just den dräkten här hemma och inte heller i Europa. Så jag tänkte, detta är kanske Vera i Amerika. Jag säger ”citationstecken välkommen. Är detta kanske Vera?” Ja. Hon ler mjukt och vänligt. Hon ber mig hälsa hennes make ”citationstecken han är så ensam. Hälsa att jag lever. Jag är alltid hos honom.” Jag blev glad och skyndade mig att skriva ned detta och sända iväg brev, bok och tidskrifter genast med flygpost. Någon vecka efter detta fick jag ett brev från Amerika igen. Det innehöll bland annat följande. Min hustru var mycket musikalisk, och nästan var afton spelade hon för oss på pianot. Hon var sjuksköterska. Hon hade ofta besvär med sina fötter, vilka blev svullna och ömma. Jag skötte dem åt henne, ty jag har varit massör. Vi har haft en ganska flitig brevväxling. Och ibland har jag åter haft kontakt med Vera, och hon har vänligt och ödmjukt bett mig komma ihåg hennes man. Jag har försökt sända böcker, tidningar och kort för att göra henne till viljes. Hon är så tacksam. Men det är inte mot vad hennes make är. Hans hälsningar genomstrålas av den tacksamhet han känner inför vetskapen om att hans kära hustru trots allt kan förmedla sig med honom och vara hos honom. Han skriver ofta att han känner sin hustrus närvaro, men kan ju inte se henne. När jag besökte London hade jag lämnat min adress där till min amerikanske brevvän. Fick brev från honom som jag tog med till Belgrave Square 33. Jag hade brevet i min handväska under en seans. Det medium som förmedlade budskapen beskrev Vera och sa att Vera egentligen kom från det stora landet i väster, men att hon för att hälsa till sin man måste komma till Sverige. Mediet fortsatte ”citationstecken hon måste vara landsmaninna till er, men har ej vistats i hemlandet på många, många år. Mediet kunde också säga att jag åter skulle få kontakt med Vera. Så har också skett. Jag har önskat att jag skulle få höra musiken igen, men det har jag inte. -0. Jag har en vän. Kyrkoherden emeritus Johannes Uddin, Lindholmen. Han har varit spiritualist i 50 år. Han säger att utan den vetskap han har om fortlevnaden skulle han inte kunna förkunna ordet. Kyrkoherde Johannes Uddin har en bror, även han präst och övertygad spiritualist. Dessa båda bröder har under många år följt utvecklingen av ett av våra bästa medier i Sverige. De har en stor samlingslandsprotokoll. Detta utmärkta medium, fru Märta Holmström, fick lämna jordelivet för något år sedan, men protokollen finns bevarade. Komminister Martin Liljeblad, som under sin livstid varmt omfattade den spiritualistiska läran, fick följande meddelande i scoutomatisk skrift. Jag medtagit de här som en avslutning på min lilla bok. Om döden. Det är underligt att tusenåriga primitiva åskådningar på det religiösa området kunna leva kvar, hur upplysta människorna än må bliva. På alla andra områden följer man en utveckling som leder till allt större upptäckter och allt renare sanningar. De stora bärande huvudtankarna, när det gäller det religiösa, är liksom bundna i kedjor av forna tiders enkla människors uppfattningar. Vore det icke på tiden att man ville göra detta klart för sig? Kyrkan får icke bli efter utvecklingen, ty det tar den skada av. För den minsta lilla eftertanke bör det vara klart att döden ingår i Guds plan med allt levande. Hur kan man ens tänka sig att två människors syndafall skulle så omskaka Guds planer och vända upp och ner på dem, så att den lekamliga döden skulle bli ett nytt moment i människans tillvaro, och att detta skulle draga med sig förbannelse för hela skapelsen? Det är fullkomligt omöjligt. När Gud lät människorna framträda på jorden, var det under förutsättning att de skulle leva där blott en liten tid för att fortsätta utvecklingen i en annan tillvaro. Döden är således av Gud bestämd från begynnelsen. Den är egentligen ingenting annat än en frigörelse från det som tillhör jorden, nämligen kroppen. På samma sätt, fast i något smidigare form, sker övergången till de olika planen eller sfärerna. Vid övergången från den första till den andra sfären avläggs den för den första tjänliga kroppen för att ikläda sig en mera eterisk, som passar för den andra sfären och så allt vidare. Allt detta ingår i Guds obegripligt stora plan för varje människas utveckling. Därför bör människorna lära sig att taga döden som något helt naturligt. Det är icke mot naturen, som många präster vill göra gällande. Döden är icke ett straff för synden. Den är istället Guds kärleksfulla och visa anordning. Hur skulle det vara att leva hundratals år med en gammal, utsliten kropp? Ja, är det icke den största lycka att bli befriad från den? Sedan kommer frågan att många går bort i unga år. Ja, även i detta ligger en mening, men det är emot Guds vilja att till exempel i krig förstöra de unga liv som på jorden skulle fortsätta sin utveckling och utdaning. Livet i himlen. När man kommer över hit blir man förvånad över att man är alldeles densamme som på jorden, utom att man icke har den jordiska kroppen. Men vi har ändå en kropp som Paulus kallar den himmelska. Den har mycket större svängningstal än den jordiska, och det är därför endast särskilt begåvade som kan se den. Men icke ens dessa första kroppar är de enda. Ju längre vi kommer, desto finare blir våra himmelska kroppar, till dess vi når Gud själv. Att beskriva den himmelska härligheten går icke, ty ni saknar ord och begrepp därför. Men om jag säger att härligheten är det vackraste, skönaste och fullkomligt harmoniska som ni kan tänka er, kan ni åtminstone ana det. Jag har sett mycket, och jag har förvånats över mycket, men jag har icke nått de högsta sfärerna. Icke ens jag kan föreställa mig hur härligheten där ska te sig. Ni har på jorden många gånger besvärligt, men tänk blott på att det hör jordelivet till, och att det finns en mening därmed. När man kämpat sig igenom livets svårigheter, blir det belöning därför i denna världen. Den yttersta domen är ett stort ämne. Det är klart att det inte kan bli någon uppståndelse för den jordiska kroppen, som läggs ner i graven. Den går till sin förvandling. Men kroppen är icke människan. Den är blott det yttre omhöljet. Människan är anden iklädd själen eller den himmelska kroppen, eller som teosoferna lär astralkroppen. När den lämnar den jordiska kroppen, går den till någon av de många boningarna på denna sidan. Här finns tillräckliga boningar för alla karaktärer. I de mörka boningarna kommer de, som på sätt och vis är sådana att de icke kan få komma till de ljusa boningarna. Dit kommer också de, som på något sätt gjort illa mot det heligaste av allt, mot människolivet, det egna eller andras. I de ljusa sfärerna, som är otaliga eller rättare, där det finns otaliga olika platser, kommer de flesta människor, trots allt. Vi får icke tänka oss att hedningarna skulle gå förlorade, därför att de icke är kristna. Säger icke Jesus själv att många skola komma från östan och västan och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket? Syftar han därvid icke på de många som ännu icke har lärt något om Jesus Kristus? Vi kristna ska vara glada och tacksamma för den stora gudsuppenbarelsen som givits här på jorden. Men de kristna ska akta sig för att förhäva sig över andra folk. Det finns hedningar som kommer i mycket högre sfärer än många kristna, därför att de levat efter den lilla gudsuppenbarelsen som de fått. Det är något som ni alla borde tänka på. Den är web-utg.lagd i mars 2018 av Rune Norskt Ö. www.galactic.no